Läns- och riksnytt, en oberoende taltidning för dig i Stockholms län.
Hej och välkommen till årets sista Läns- och riksnytt nummer 21, 2025. Utgivningsdagar, onsdagen den 17 december i appen och på webben. Du som läser oss på CD får vänta några dagar. Jag heter Aziza Dawadi. Vårt första nummer nästa år kommer onsdagen den 14 januari. Innan vi går vidare till veckans nummer så vill jag säga att vi har en uppdatering när det gäller att lyssna på oss via en digital spelare som man kan få från MTM, som vi berättade om i förra numret. Det kan man tyvärr inte göra riktigt än, vi var lite snabba på bollen. Mer om det i inslag 1. Men det här är ett riktigt långt och fylligt julnummer, bara att luta sig tillbaka och läsa. Hjärtligt välkommen! Inslag 1. Uppdatering om vad som gäller för att lyssna på oss via en digital Daisy-spelare från MTM. Vi gör en rättelse. Inslag 2. Det pågår byggarbeten på delar av Götgatan för att förstärka tunnelbanetunnelns tak som går under vägen. Vi berättar om vad som händer i etapp 1 och hur man kan ta sig fram på gatan. Inslag 3. Pepparkakor och kärlek. Ja, det kommer att handla om när vi besöker årets pepparkaksutställning. I över 150 skapelser har man tolkat årets kärlekstema och byggt både hus, utedass, biografer och så hjärtan i alla former och färger förstås. Inslag 4. I förra numret mötte vi Fredrik Jonsson som gjort sig känd på YouTube genom att åka lokalbussar. Nu ringer vi upp honom för att höra hur det gick när han skulle ta sig från Stockholm till Karlstad för att samla in pengar till Musikhjälpen. Inslag 5. I årets sista boktips får vi släktkrönikor. Det handlar om relationer, identitet, samhällsskildringar från förr. Det blir spänning, deckare och jakten på en julsaga. Inslag 6. Pia-Lena Krischell tipsar om smällkaramellerna i julens syntolkade tv-utbud. Det blir clowner, mystik i norr och finkulturfrågesport. Inslag 7. Hundår, hundhotell och en hemsk vårdhistoria. Vi har med oss ett riktigt poddproffs som ska ge oss poddlyssningstips. Inslag 8. Ifrågasättanden, tvivel, men också stolthet. Det är några av känslorna som samsas i den nya utställningen Inom ramen, som handlar om föräldraskap för den som har en funktionsnedsättning. Inslag 9. Det var Anders Lembrin som kunde svaret på vår tävling och även alla ledtrådarna. Hör honom berätta om vikten av att prata med andra. Konst, om när han var med på en legendarisk svensk filminspelning av Mannen på taket. Inslag 10. Internationellt besök, det är titeln på 2025 års bästa taltidningsreportage. Det var Johan Lunner på Västmanlands taltidning som gjorde det och vann det årliga priset Guldkassetten. Vi är med vid en vänskapsmatch mellan Sverige och Spaniens damer i five-a-side, blindfotboll. Inslag 11, annonser och meddelanden. Och sist i tidningen har vi en redaktionsruta med alla våra kontaktuppgifter. Nästa nummer kommer den 14 januari nästa år. Vill du läsa äldre nummer av tidningen så kan du gå in på webben. Men vi har också ett arkiv i appen. Kommer du på något som du vill fråga oss om eller kanske har du något förslag till oss? Prata in på vår telefonsvarare eller skriv ett mejl. Och nu återstår det bara att önska dig en jättefin jul och ett gott nytt år. Vi hörs 2026!
Inslag 1.
Rättelse om att läsa oss digitalt. Vi vill göra en rättelse angående vad som gäller när du vill läsa Läns och Riksnytt digitalt med en ny spelare som man kan få gratis via MTM. Vi var lite snabba med att komma ut med information. Det här gäller inte än utan först nästa år. Exakt datum har vi inte fått än. Det kommer vi ge information om så fort vi får den. Men det här är viktigt. Ingen kommer att bli av med någon CD-skiva innan ett digitalt alternativ är på plats och att man har samtyckt till att taltidningshjälpen kommer hem till en och installerar den nya digitala spelaren. Vi kommer skicka ut CD-skivor tills ni säger upp er prenumeration av Daisy-formatet. Ni kommer inte missa ett enda nummer, det lovar jag. Men redan nu kan man läsa oss digitalt i vår app som finns både för iPhone och Android. Man kan också läsa oss via vår hemsida och via Legimus-appen. Och för er som prenumererar på en dagstidning och redan har en digital spelare, ni kan få hjälp av taltidningshjälpen så de kan lägga in oss Läns och Riksnytt hos er. Och då, om ni gör det, så uppskattar vi om ni säger upp CD-skivan. Och det kan ni göra genom att mejla oss lansnytt@srfstockholmgotland.se. Men taltidningshjälpen kan också hjälpa er med det. Varför kommer då den här förändringen? Jo, det är regeringen som i somras kom med en ny taltidningsförordning som trädde i kraft den 1 juli. Och syftet är att modernisera och bredda taltidningstjänsten hos MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, för att bättre möta dagens medielandskap. Med en digital spelare så kan man få in flera regionala och kommunala tidningar. En annan anledning till att inte ha CD-skivor är också miljöskäl och ekonomi. CD-skivorna är ju bara plast som slängs. Så om du vet att du läser digitalt och fortfarande får en skiva, så får du gärna avbeställa den. Och sen är det också en hög kostnad för oss på tidningen. Men du som behöver din CD-skiva, självklart ska du ha den. Läns och Riksnytt är till för dig.
Inslag 2.
Det är mycket som händer på Götgatan på Södermalm, grävarbeten. Vi ska få en överblick så man vet hur man ska ta sig fram. Vi har med oss Nathalie Nordensvan, presskommunikatör på Trafikförvaltningen i Stockholm. Välkommen!
Tack så mycket!
Vad är det som pågår på Götgatan?
Jo, men det är så att vi håller just nu på att renovera tätskiktet på tunnelbanetunneln som går under marken då, mellan Skanstull och Medborgarplatsen. Och det behöver vi göra för att tunneln är gammal och för att skydda de konstruktionen som tunneln är gjord av. Den består av stål och betong och man försöker hindra att det tränger in fukt här som kan skada konstruktionen. Det är därför man gör det här arbetet och det planerar vi ska ta ungefär 6-7 år. När det här är klart så är tunneln nästan 100 år gammal och det är den äldsta underjordiska passagen i hela vårt kollektivtrafiksystem. Det är så att det här bygget ska störa så lite som möjligt, så har man liksom planerat det här att det ska göras i olika etapper. Så på den här sträckan så har man delat in den i 8 olika etapper. Och man följer då en preliminär tidplan som finns just nu då. Många av de här etapperna kommer liksom biltrafiken vara avstängd helt och hållet. Och varje sån här etapp tar ungefär ett år.
Den första etappen har kommit igång, ettan. Vill du berätta om den?
Just nu så är den här första etappen då igång och det är mellan Åsögatan och Koxgatan då i det kvarteret på Götgatan. Och då är det så att man har stängt av, man har stängslat in och man har börjat utföra arbeten där då. Man flyttar bland annat ledningar just nu och så. Men det är liksom sedvanligt bygg- och anläggningsarbete som utförs. Så det som görs är att man får räkna med att det kommer att bullra, det kommer att vibrera och det kommer att damma och så. Och man stänger då också alltså av då för biltrafiken, medan de som promenerar och cyklar kommer kunna ta sig fram. Och det kommer man kunna göra under hela den här byggtiden, de här åren framöver nu. Men det kommer att vara lite mindre utrymme. Det kan vara att man liksom behöver byta från ena sidan trottoaren till den andra till exempel. Sådana saker.
Den första etappen är alltså på Götgatan mellan Åsögatan och Koxgatan. Det är den här sträckan jag ska berätta om och hur man tar sig fram. Men jag vill börja med att säga att det kan ändras beroende på hur bygget fortskrider. Man kan gå på båda sidorna men med vissa förhinder. Man har också gjort det möjligt att gå mitt på Götgatan genom en instängslad passage. Men så här ser det ut just nu och det kommer att vara ett bygguppehåll under jul, men mer om det längre fram. Vi utgår från att man kommer från Skanstull och går mot Medborgarplatsen och använder den trottoar där trapporna upp mot Gotlandsgatan ligger. När man kommer till biograf Victoria som ligger vid hörnet Åsögatan så har man delat upp den ganska breda trottoaren till att också bli en cykelbana. Man har även tagit en del av vägbanan och gjort om den till cykelbana. Här kan man cykla i båda riktningarna. Det finns fortfarande cirka 2 meter för fotgängare att gå på. Här är rekommendationen att hålla sig nära fasaden för att inte råka komma i vägen för eventuella cyklister. För att skärma av mot byggarbetsplatsen på körbanan har man satt upp höga röda gallerstängsel. Men om man vill gå på andra sidan Götgatan då? Allt är som vanligt fram till Hemtex som ligger på hörnet Götgatan-Åsögatan. Man kan gå över Åsögatan på övergångsstället, men man har flyttat cirka 10 meter längre ner på gatan. Vill man gå in på Gröne Jägaren får man komma från andra hållet på samma sida av Götgatan. För att underlätta för gående och för att man inte ska behöva samsas med cyklister så har man gjort en passage för enbart gående mitt på själva Götgatans körbana, omgärdad av stängsel, och som börjar i höjd med biograf Victoria. Att tänka på, stängslen sitter fast i några utstickande betongklumpar på marken, så där får man se upp om man käppar sig fram längs kanten. Om man nu är osäker och känner att jag vill ha det senaste, vart kan man vända sig då för att få mer information?
Vi har ju information om det här projektet på vår webbsida regionstockholm.se. Där har vi information om alla de här etapperna och vad som händer i planeringen, vad som sker just nu. Och vi har också information därifrån vidare till kollektivtrafiken. Och vi har såklart också då information om kollektivtrafiken på sl.se och i vår app, i SL-appen. Men det som rör kollektivtrafiken är framförallt linje 66 och sen är det en del nattbusslinjer som får ändrad sträcka under den här perioden.
Men tunnelbanan, den berörs inte av det här bygget.
Tunnelbanan kommer köra som vanligt under hela den här renoveringstiden. Jag skulle kunna ta fram lite siffror här också för den, för att Gröna linjen har ju, det kan vara intressant att veta, att det är den mest trafikerade tunnelbanelinjerna. Den har 487 000 påstigande en vanlig vintervardag. Och vid Skanstull så har man då vid stationen 23 900 påstigande. Och Medborgarplatsen 20 100 påstigande. Påstigande är inte samma som resenärer, men man brukar räkna antalet påstigande, alltså hur många resor kanske man kan säga. Framförallt så kan det ju vara intressant att tänka på hur många det är som åker där. När man är uppe och går på gatan tycker jag att det är jobbigt att ta sig fram. Så är det väldigt många som åker tunnelbana och kommer fram den vägen. Och det är ju det vi vill göra. Vi vill ju rusta upp den här tunneln för att den ska hålla mycket länge till.
Hur ser det ut nu under julen?
Entreprenören kommer ha en paus mellan jul och nyår. Så att det kommer inte vara några arbeten som görs under jul- och nyårshelgen mellan den 23 december till 7 januari.
Det kommer se likadant ut, men det blir inte lika bullrigt.
Ungefär så, ja.
Det sa Nathalie Nordensvan, presskommunikatör på Trafikförvaltningen i Stockholm. Och sen är det så att från 14 december så började 2026 års tidtabell gälla. En buss som påverkas mycket av bygget på Götgatan är linje 66. Vill man få störningsinformation direkt i mobilen så kan man få sms. Då går man in på sidan som heter Upprustning av tunneln mellan Medborgarplatsen och Skanstull och scrollar ner och så finns det ett formulär man kan fylla i. Tillgängligheten för den är inte testad. Man kan också ringa SLs kundtjänst och tillgänglighetsnummer för mer information. Telefon 020 120 20 22, alltså 020 120 20 22.
Inslag 3.
I mer än 30 år så har Arktis, museet för arkitektur och design, haft en julig tradition. En utställning med pepparkakshus. Jag och Azizza fick träffa den erfarna utställningsproducenten Elisabeth Norin som tagit emot och ställt ut de här husen i en sådär 20 år. Och hon ska visa oss runt bland de 151 bidragen som också tävlar mot varandra.
Och varje år så har vi ett tema och årets tema är kärlek.
Ska det synas i husen?
Ja, det är många utmaningar med att vara med i pepparkakshusutställningen. För det första så ska man då lyckas baka ett hus. Man ska lyckas ta hit sitt hus. Och man ska tolka temat. Så man tävlar anonymt men man skickar med en text med vad huset handlar om. Och sen så har vi en professionell jury som tittar på ätbarhet, det estetiska uttrycket, konstruktionen och tolkningen av temat.
Framför oss ser vi ju någon slags, jag vet inte, njurformad konstruktion, rosa. Var står alla pepparkakshusen på för någonting egentligen? Vad är det?
Ja, det är ett podie med olika hyllor kan man säga. Så längst ner så har vi ställt de pepparkakshusen som är bra att se ovanifrån. Som har mycket detaljer och det kan vara bidrag som man förstår på en gång att det är barn som har gjort. Så när barnen kommer hit och vill se sina egna byggen så kan de se dem väldigt väl. Sen lite högre upp så har vi hus som är bra att titta liksom rakt framifrån på. Och högst upp har vi ställt de husen som har intressanta siluetter och som är liksom tänkta att se från alla håll, även från sidan och bakifrån.
Vad är det för kategorier eller slags människor som skickar in till den här tävlingen?
Vi har tre kategorier. En kategori är proffs, då tänker vi arkitekter och bagare i det här sammanhanget är proffsen. Och i den kategorin så är det väldigt få bidrag varje år. Kring 10 bidrag. Så den är ju lite lättast att vinna i.
Varför är de så få? Därför att de är nästan inte alls lika roliga som de amatörerna gör. Ursäkta att jag säger det, men...
Ja, men du har ju anledningen. Det är ju inte så roligt att lämna in ett bidrag i kategorin arkitekter om man inte tycker att man bygger lika bra som alla andra som bakar. Så jag tror att det kan vara lite det där. De som lämnar in bidrag väljer själva vilken kategori de vill tävla i, så det är lite det egna samvetet. Men förutom de få arkitekterna och bagarna så har vi två kategorier. Och det ena är barn upp till 12 år och sen alla andra som bakar. Så det var i år kring 50 bidrag i barn upp till 12 år och nästan 100 bidrag i alla andra som bakar. Så det är den stora kategorin. Och det som också kan vara intressant att veta är att det är oftast inte en person som bakar sitt pepparkakshus utan man gör det tillsammans. Kompisgäng, familjen och många har det som en årlig tradition att baka tillsammans. Och under inlämningshelgen så frågade vi lite hur mycket tid har du spenderat på det här? Och vi tänker oss att genomsnittstiden är 4 dagar. Det är alltså 2 hela helger som folk lägger på de här byggena. Och det ser man också, de är fantastiska kreationer.
Och det behöver inte bara vara ett hus utan det kan vara liksom en gård eller är det så? Finns det någon begränsning där?
Ja, vi har ett maxmått på bottenplattan som är 40x40 cm. Sen har vi inget max på höjden så det är lite hur högt man vågar bygga för det kan ju också rasa. Så man får fylla den här bottenplattan max då 40x40 cm.
Händer det någon gång att det rasar under transporten eller du sa att vissa kommer hit och bygger den sista biten? Blir det vissa som aldrig visas för att de hinner förstöras.
Alltså förra året så var det extremt fuktigt under inlämningshelgen. Så då var det faktiskt några hus som rasade innan utställningen hann att öppna. I år är det bättre, men det är alltid några hus som rasar. Och det är inte som man tror att någon har petat lite på för att känna hur det känns. Utan det är själva konstruktionen som gör att huset rasar.
Men det är inte så att ni är någon sån här lite lagningsakuten då att om det trillar ihop för att det är för fuktigt här?
Alltså vi gör det vi kan. Vi har haft inhyrda avfuktare och torrbollar. Det är sådana som man kan ha i husvagnar och källare för att få bort fukt. Några hus har vi gjort lite lagningar på där man ser från början, här måste vi stötta upp den här väggen för att den här kommer nog att tippa. Så att vi gör det vi kan, men ibland så finns det inget man kan göra. Då faller det. Men ofta faller det ganska fint. Och jag tycker också att det är lite bra att man kan visa att husen kan rasa. För så svårt är det att bygga pepparkakshus.
Så jag förstår det rätt, de får stå kvar om de har rasat?
Ja, hittills har vi inte plockat bort några hus.
Nu är jag sugen på att höra dig berätta om något av bidragen. Eller bara, ja, vi bara går rakt in, tänker jag. Så får du berätta om något som vi ser.
Ja, årets tema var ju kärlek och det går ju att tolka på många olika sätt. Ett bidrag till exempel här har byggt ett helt hjärta. Det är lite ovanligt. Alltså ett fysiskt hjärta som nästan ser ut som att det ligger och pumpar.
Ja, det är ju själva hjärtmuskeln och som är, ser nästan ut som modellera. Hur har de fått...
Det skulle kunna vara marsipan, men du kan också jobba med sockerpasta. Och där kan du blanda i alla möjliga färgnyanser och jobba nästan som du jobbar med lera. Alltså jobba rent skulpturalt och då är det fortfarande ätbart. Jag tänkte också visa er att aktuella händelser brukar alltid smita in i våra pepparkakshus. Jag ska visa er ett hus här borta. Se om ni kan känna igen vad det här är för någonting.
Ja, Louvren. Nu såg jag också smyckena. Jag ser en krona, jag ser någon slags pärlhalsband. Ah, nu. Och det som jag trodde var en brandbil var väl den här stegbilen som de använde för att ta sig in då.
Här har man tagit bort ena väggen på salen där smyckena förvarades. Och man ser tavlor på väggarna som de har ramat in dem med små kulor, som ätbara små kulor. Och det är en monter med kronan, Josefins krona, och sen är det små gubbar som man ser tjuvar. Men kolla på den här!
Ja, den är jättefin. Den är liksom, där är det verkligen pepparkaka. För en del har tyckt att men det syns ju knappt att det är pepparkakor i de här pepparkakshusen. Men här har man bara byggt med pepparkaka och glasyr.
Och det är alltså själva pepparkakshjärtat man har satt ihop. Hur skulle du beskriva det där?
Ja, nu råkade jag se texten här. Så att den har ju också en djupare betydelse. För den handlar om att det är någon som har skrivit en... ihop med barnen till mitt ex som är från Ryssland och hans fru från Ukraina bygger ett hus för alla i en splittrad värld, en symbol för hopp och kärlek. Så det är liksom krossade hjärtan som sätts ihop igen i en krossad värld. Så det är väldigt fin symbolik.
Ja, det är som en vägg kan man säga, och så har man stuckit in pepparkakshjärtan i den med spetsen in mot väggen. Så att den, ja, så de, det är små platåer eller små balkonger som det står några figurer på kanske. Den var tänkvärd.
Ja, och den är också väldigt fint estetiskt gjord. Så det är det jag menar, att man tolkar temat. Så hur man tolkar temat är en viktig del i hur man upplever utställningen när man kommer hit. Jag tänkte vi skulle titta på det här också. Ett hus här med bin och en massa blommor, och de är gjorda av rispapper, så de är också ätbara fast det ser ut som papper.
Så det behöver ju inte bara vara pepparkaka, utan man kan ha godisar och väldigt många använder då sockerpasta, kristyren i olika färger.
Ja, det är ju det som är lite utmaningen och charmen, att vara kreativ i vilka godisar och vilka ätbara saker som man kan använda som ser ut som saker. Det byggs till exempel både rök och träd av popcorn som ser sådär fluffiga ut och lätta liksom. Och det är en hel del som är kopplade till sagovärlden och filmer. Vi har Rapunzels torn har vi här med en väldigt, väldigt lång fläta ner till marken. Och här råkar jag veta att flätan är gjord av speciella nudlar som är väldigt långa som man köper i en specialaffär. Och där har upphovspersonen provkokat tiden på nudlarna för att de skulle gå och fläta och hålla ihop och montera. Och de är monterade på plats.
Och den här, om jag inte hade vetat så hade jag trott att den var gjord av modellera eller plastilik eller någonting som är gjort för att göra modeller, för den är oerhört intrikat. Här skulle jag, om jag inte visste, inte gissa pepparkaka om jag såg den här utan att veta sammanhanget.
Nej, det är inte pepparkaka just till den, men jag tänker mig att hela botten är gjord av pepparkaka och kanske stommen, och sen är det ju mycket glasyr i vitt och grönt och grått och ett väldigt vackert blått tak på det här tornet.
Om vi ska beskriva det så är det bottenplattan och då är det som ett torn eller nästan en fyr som står på en gräskulle. Det finns också formation av en mur, det finns ett litet vattenfall och toppen på fyren har också tinnar som det blir sagoaktigt och det är som
takpannor.
Det är platta takpannor fast i blått och grönt och så ser man en liten, man ser flickan Rapunzel bakifrån.
Som ett spåntak.
Ja, tack så mycket. Det är ett spåntak. Men du, det är ju själva gräset på här. Vad är det gjort av?
Det skulle kunna vara färgat kokos. Kokos?
Har du en favorit? Jag vet att du inte får säga det, men har du en?
Jag har olika favoriter som är liksom bra på olika sätt. Så nej, inte en favorit har jag inte.
Men är det alltid liksom den här snyggaste som vinner?
Nej, det brukar det inte vara. Alltså, publikens pris, som många tycker är det finaste priset, det kan ibland vara ett pris som har väldigt mycket detaljer och är väldigt liksom, fint konstruerat. Men när juryn tittar på bedömningen så kan det mer vara själva tolkningen, själva känslan, själva det liksom estetiska livfullheten. Så då kan det vara lite större variation i vilka bidrag som vinner. Så kan det vara i publikens pris också, att en del barnbidrag verkligen charmar publiken.
Jag måste ju fråga, du som har jobbat med det här länge, du sa sedan början av 2000-talet. Kan du bygga pepparkakshus eller har du för mycket pepparkakshus i huvudet?
Det är lite för mycket pepparkakshus. Nej, alltså man ser ju här hur svårt det är. Man får ju lite prestationsångest av de här fantastiska husen. Så jag bygger nog inget eget pepparkakshus. Jag njuter av dem jag har på jobbet. Om man vill bygga sig ett pepparkakshus så tänker jag att man ska försöka göra det lite enkelt för sig. Att tänka att det roliga är kanske att dekorera pepparkakshuset och inte ha så avancerade former. Kanske ha ett sadeltak, alltså ett sluttande tak. Och tänka ut roliga godisar att dekorera med. Och om man vill ha skarpa, raka kanter på sina delar, då är det bäst att baka dem först. Och sen skär man till kanterna när man tar ut dem från ugnen. Då blir de lite rakare och kanske lättare att sätta samman. Man kan ju sätta ihop med smält socker. Det blir jättevarmt, risk att bränna sig. Eller så kan man sätta ihop med kristyr. Så det är två olika metoder.
Och när man limpistol.
Om man inte ska äta huset och ha det hemma så finns ju det som ett alternativ. En del bygger ju med böjda former och det är ju lite lurigt för det är ju väldigt svårt. Då är det enklaste sättet att när man tar ut pepparkaksdegen från ugnen att lägga den över något som är runt. Och sen låta det stelna så får det den runda formen. Här har vi ett fantastiskt utedass. Här har man gjort både handduken och trasmattan. Otroligt detaljerat och väldigt, väldigt snyggt.
Ska du beskriva det, Marcus?
Ja, det är som ett ganska stort utedass skulle jag säga, med mycket utrymme, så det är inte så trångt när man öppnar den lilla dörren. Och det är också med ett av taken och en av väggarna är borta så att säga, så att man kan som ett dockhus titta in och se alla små detaljer från rullade små toarullar till ljusstakar och trasmattor och ja, toalock och så dessutom tapet på väggarna, rosa tapet med rosa, med en rosa hjärtan i en annan rosa färg till exempel. Och en annan tapet på en annan vägg. En liten hylla. Ja, väldigt intrikat.
Ja, det är ett dass då där man kan sitta fler. Det är till och med en liten vattentunna av trä. som brukar finnas i bastu som jag tror att man då har vatten i.
Ja.
Vad är det för förklaring till den?
Mitt i en värld av höga torn hyllar vi den enkla, ofta förbesedda, hemmasnickrade arkitekturen. På utedasset får livet vara jordnära, skevt, fnissigt och fullt av kärlek.
Det är poesi.
Ja, absolut.
Och filosofi.
Om vi går in på det filosofiska så finns det här en bio som är lite speciell. Mitt pepparkakshus är en bio. En bio man går till om man vill se filmer på den man älskar men som har dött. Man kan beställa filmer på dem man vill se. Jag vill se farfar, Aika, Gustav, Minto och Baylis. En fin tanke. Det är mycket kärlek.
Jag blir rörd på riktigt av den.
Ja, man ser här en bio som är som en, det är som en låda utan tak. Sen så ser man en massa säten som en gradäng och sen sitter folk där och tittar på en bioduk. Och utanför så är det en parkeringsplats med lite motorcyklar tror jag. Och en handikappsparkering. Det är väldigt bra. Och så sitter man där och väljer vilka filmer man vill se.
Det här är alltså barn som har gjort?
Ja, upp till 12 år.
Alltså idéerna är helt fantastiska. Hur man kom på den?
Jag tror när man kommer hit så tänker man, åh, nu ska jag se coola pepparkakshus. Men när man väl är här och läser skyltarna så slås man av det här andra. Alla de här tankarna och tolkningarna av temat som familjerna och de som bakar har gjort. Det är ganska mycket familj och en hel del saknar av dem som inte lever längre. Hyllningar till farfar och morfar som byggde de där husen som står kvar. Eller ett vindskydd som man besökte för 50 år sedan. Så det sitter mycket minnen i platsen. Och i arkitektur. Och det tror jag folk kommer att tänka på i det här kärlekstemat.
Kärlek var temat och det utsågs vinnare i 4 olika kategorier. Men i år så blev det bara 3 vinnare. För bidraget Blommor och bin, en god kärlekshistoria, vann både publikens pris och juryns pris i kategorin Alla andra som bakar. Och i juryns motivering kunde man bland annat läsa att, citat, det svävande bihuset väckte omedelbar nyfikenhet och lockar till att utforska insidan vidare. Det lekfulla och innovativa uttrycket sticker ut och formar en tydlig konstnärlig helhet med fin precision i detaljerna, slutcitat. Hon som bakat det huset heter Caroline Skaghammar. Och i kategorin för arkitekter och bagare så vann Sandra Mynäs med sin kärlekstunnel. I kategorin upp till 12 vann förskolan Baltasar från Södermalm med kärlekens kaleidoskop. Alla vinnarna går att se på Arktes hemsida. Och vill man se dem och alla andra pepparkakshus på plats så är utställningen öppen till och med den 11 januari. Vi tackar Arktes Elisabeth Norin för rundvandringen och innan vi går så avslöjar hon att alla hennes år i pepparkakshusens tjänst faktiskt har haft ett pris.
Det är nog 10 år sedan jag åt en pepparkaka. Och det vet typ alla mina kollegor. Och min dotter som försöker tvinga mig att äta pepparkakor.
Men varför?
Därför att jag har jobbat här i 20 år och jobbat med väldigt många pepparkaksutställningar. Det är en väldigt stark doft och ja, man kan bli lite mätt.
Tror du att om du slutar jobba, om du till exempel blir pensionär sen eller så, kommer hungern komma tillbaka eller har du ätit din sista pepparkaka tror du?
Alltså, risken att jag har ätit min sista pepparkaka är stor.
Musiken i inslaget var Jingle Bells av Mariachi Victoria de Jesus och Silent Night av Mariachi Kings.
Inslag 4.
I förra numret fick vi träffa Fredrik Jonsson som under namnet Freds Kronk gjort sig ett namn på YouTube genom att göra märkliga resor, ofta med lokalbussar. Då pratar vi om tillgängligheten för synskadade resande runt om i landet och om hans insamlingar till Musikhjälpen. Nu är årets Musikhjälpen slut och hans resa från Stockholm till Karlstad med bara lokalbussar genomförd. Och jag ringde upp för att höra hur det gick och hur det var att få vara med i Musikhjälpen-buren i direktsändning.
Jo, men resan gick väl hyfsat bra. Jag missade en anslutning i Stockholm och kom därför ur synk med 2 timmar. Och försökte mig på att komma ikapp det med ett 0 minuters byte i Enköping. Men det gick inget vidare. Så att jag kom 2 timmar sen till Karlstad, så kom vi 10 istället för 8. Bortsett från det så funkar allting. Och att komma så pass sent till Karlstad tror jag var... Det blev bra för min Musikhjälpen-medverkan i alla fall. Eftersom att det inte... De släppte in mig strax före midnatt istället. Och så hängde jag där ett bra tag.
Jag tänker det kanske... I allmänhet med dina resor, det gör väl inget för spänningen eller för tittarna att det går lite fel ibland?
Nej. Så är det ju. Jag vill ju gärna att saker ska gå bra. Att schemat ska funka och så. Men ja, det lägger ju till lite spänning på det hela om det inte gör det.
Och hur gick det med insamlingen då?
Min bössa kom upp i strax över 20 000. Jag kan kolla vad den ligger på nu, för att den insamlingen fortsätter ju december ut faktiskt. Nej, 20 003 kronor. Jag vet inte vem det är som har lagt dessa 3 kronor, men kul för den personen. Så det är ju inte i närheten riktigt av var vi var förra året.
De försöker ju säga det själva också. Det är ju inte alltid summan som är det viktiga, utan engagemanget.
Ja, men precis. Och dessutom så hela Musikhjälpen slog ju rekord både i engagemang och i insamlade pengar i år. Att överhuvudtaget ha bidragit till det lite grann överhuvudtaget är ju fantastiskt. Även om det för min del då blivit mindre insamlande, så hela Musikhjälpen i stort slog ju rekord i insamlade pengar. Så att det känns jättebra bara det. Det roliga är ju att försöka få med mina följare, de som finns på min plattform, och få dem att bidra på något sätt till Musikhjälpen. Så ändå att vara en snubbe som åker buss och på det samlar in 20 000.
Har du något minne eller något som hände när du sa att du fick hänga i buren ett tag? Hur var det?
Ja, alltså det blev väl en typ 40 minuter, vilket ju är rätt länge för en gäst. Jag hade inte riktigt räknat med att liksom skulle bli så stor grej när jag kom fram till Karlstad. Därför att det såg väldigt länge ut som att det typ bara skulle vara, eller bara, att torgreporten skulle typ säga hej till mig när jag klev av bussen. Jag tror att det var originalplanen och det jag var liksom inställd på. Men nu när jag kom så pass sent så, och var Sia som programledare. Men jag hade ju pratat med han Hampus på morgonen, som tydligen gillar att se på mina videos.
En av programledarna.
Precis. Och han skulle gå på vid midnatt. Hampus flög ju upp där sådär 2 minuter innan midnatt eller någonting. Och bara rusade in i studion och gav mig en jättekram. Och sen så efter det så hälsade han på den andra gästen som skulle vara nattkompis då. Amy Desmond som stod bredvid.
Jag vill be om ursäkt, för jag sprang upp här klockan när jag vaknade i stress av att jag hörde, du är jättetrevlig Amy, men jag hörde din vackra stämma Fredrik. Och jag måste bara säga det här, att jag är ju ett sånt fan av kanalen.
Det gick faktiskt så pass långt att de ropade ut liksom i högtalaren från produktionen att de var tvungna att liksom efter nästa låt så måste ni kasta ut Fredrik typ. Så den var intressant. Kul att stå och snacka bussar med och video och så med Hampus, och stå och snacka bussbiljetter med Amy Desmond. En av alla sådana här, bara hur blev det här mitt liv helt plötsligt?
Vi hörde Fredrik Jonsson, och hans YouTube-kanal heter Crazy Travels with Fred's Kronk.
Inslag 5.
Och såklart har vi ett julbokstips även i år. Och vi har 2 tipsare. Anders Lembrin, som vi hör även i vår vinnarintervju i det här numret av tidningen. Och så Eva Hildursmark. Till vardags jobbar hon på kansliet på SRF Stockholms stad. Det kommer handla om släktkrönikor, relationer, samhällsskildringar från förr, spänning och jakten på en julsaga. I slutet kommer en boklista. Vi börjar med Anders Lembrin.
Jag skulle kunna börja med Linn Ullman. Alltså Liv Ullmans och Ingmar Bergmans dotter Linn Ullman. Hon har skrivit en bok som heter De oroliga. Och som handlar om hennes uppväxt och relation då till föräldrarna. Den är riktigt spännande. En annan som jag läser faktiskt håller på med just nu och som jag tycker är också lärorik på många sätt och vis. Det är Lena Einhorn som har skrivit en bok om Siri von Essen. Siri tror jag boken heter, bara Siri alltså, men det handlar om Siri von Essen och August Strindberg och deras relationer och giftermål och skilsmässa och liv tillsammans. Där får man mycket till liv som mänskligt beteende och tillkortakommanden och elände. Ja, tiden, man kan säga senare hälften av 1800-talet och slutet på 1800-talet. Så det är en bit tillbaka i historien också. Det är ganska intressant. Jag gillar lite såna här historiska perspektiv. Och ofta med något inslag av lite, vad ska man säga, kända geografiska ställen. Det är ganska kul om man rör sig i Stockholm eller någon annanstans där man hittar Göteborg eller någonting sånt där, va.
Eva Hildursmark tipsar om en kanske framtida klassiker.
Jag vill tipsa om en bok som heter Sten i siden som är skriven av Mikael Niemi. Ja, jag brukar tänka att om inte det här blir en svensk arbetarromanklassiker så vet jag inte vad som kan bli det. Själva huvudhandlingen kretsar ju då kring ett vägbygge i Pajala på 30-talet och en torparfamilj som där pappan jobbar i det här vägbygget och även då så småningom sonen, den äldsta sonen. Och det här går ju till då så att man budar om de här sträckorna längs vägen. Alltså man budar om, man har en auktion helt enkelt och de som bjuder lägst får anbuden. Och det gör ju att arbetarna får ju extremt låga löner. Det är löner som man inte kan leva av egentligen. Och det är ju inga lätta förhållanden. Det är myrar och det är träd som ska fällas och ja, det är jättejobbiga kalla vintrar och mygg på somrarna. Så att det utbryter en strejk i samband med det här vägbygget. Och så kretsar det väldigt mycket kring det och saker som händer där och den här torparens familj och även hans bror då som har fått ärva hela fäderna i hemmet för att det var en stor bondgård de hade när de växte upp. Men den här storebrodern har smörat in sig hos föräldrarna så att han har fått ärva hela barndomshemmet och inte hjälpt sina syskon ett dugg. Så att han har ju blivit stor pamp då i bygden. Det är själva huvudhandlingen. Men sen får man följa de här barnen också när de växer upp. Och man får alla möjliga människor. Det finns en del av handlingen är på 1970-talet och det händer på 90-talet och även i nutid. Så att den tassar runt liksom mellan olika tider i historien. Han skriver ju så otroligt levande. Jag vet inte om jag kan säga att det är vackert. Men det är liksom, det är så mycket detaljer. Och det är ett sånt levande språk. Och det är så, jag vet inte, kärleksfullt. Han kommer ju därifrån Tornedalen själv. Så att, och jag kan ju tycka att det kan vara värt att läsa. Även för folk så att säga söderut i landet. Som kanske inte känner till de här trakterna så mycket. Det han slog igenom med var ju den här populär musik från Vittola och den blev ju jättekänd. Jag tror den blev film också.
Vad är det för känsla du har när du har läst den?
Att det är en otroligt storslagen bok och att jag förmodligen kommer att läsa om den. Jag faktiskt, trots att jag läste den i början på hösten så har jag redan varit in och nosat i den igen. Därför att det är så mycket som händer i boken och det är så mycket, man har så många tankar kvar efteråt.
Hur lång är den?
Den är ganska lång. Alltså jag kommer inte ihåg hur många timmar den är. Jag var så uppslukad så att det gick ändå ganska fort för mig att läsa den. Men den är tjock alltså.
Fanns det ytterligare någon bok?
En som jag tyckte var spännande, för jag måste ju ändå nämna sådana som jag har läst, eller hur? Och det är hon Bea Uusma, eller hon stavar med två U tror jag. Det kanske ska uttalas som O, Bea Uusma. Hon kom ju med för 10 år sedan ungefär boken Expeditionen, om den här polara expeditionen med André och kompani. Du vet, de här som förliste då på Vitön. Och nu i år så har hon ju kommit med en uppföljare som heter just Vitön. En sorts roman, men på lite vetenskaplig grund då. Och då har jag inte läst Vitön, men den fick ju Augustpriset här för bästa fackbok. Så den kommer jag att läsa. Men däremot läste jag ju den här Expeditionen när den kom för en del år sedan. Och den är fantastiskt läsvärd, alltså om man gillar den typen av litteratur och är intresserad av lite äventyr och vetenskap i en härlig blandning.
Du hade också något annat som du ville berätta om.
Ja, det är en bok som heter Berätta var jag hör hemma och skriven av Jeanine Cummins. Den handlar om 3 kvinnor från olika generationer. Och då är det först Rafaela som föds och växer upp i Dominikanska republiken. Och hon gifter sig med en amerikansk officer och flyttar till USA. Och sen så, ja, man får följa henne då och hennes liv där. Och sen så får de ju barn. Och då får man följa hennes dotters liv som heter Ruth. Och hur hon verkligen vill passa in i USA. Fast det är väldigt svårt då, för att hennes mamma blir ju inte accepterad i den här pappans fina country club. Och hans familj släpper ju aldrig in henne egentligen. Men Ruth vill ju verkligen passa in i USA, så hon gör allt för det. Hon blir en jättekänd influencer och får en massa följare och tycker att hon har ju funnit sig till rätta i det nya landet. Men sen får hon en dotter i sin tur som heter Daisy. Och Daisy vill söka sig tillbaka till sitt puertoricanska ursprung. Det är en fantastisk bok. Alltså, de här kvinnorna är så fint beskrivna. Det är sånt otroligt driv. Det är som att man lär känna dem alla 3. Och sätter sig in i... Alltså, det var egentligen en av de få böcker som jag verkligen har nästan blivit ledsen när jag har läst ut. För att man vill fortsätta att följa de här personerna. Man tycker att... Ja, men jag känner ju de här. Nu ska jag helt plötsligt inte få träffa dem igen. Liksom.
Det låter som en härlig upplevelse.
Ja, det var en fantastisk upplevelse. Och jag fick ju också lära mig väldigt mycket om spänningarna mellan USA och Puerto Rico, som jag inte haft en aning om tidigare, men som jag har försökt sätta mig in i lite mer nu efter att ha läst den här boken.
Så även den här boken är en slags släktkrönika, fast i mindre omfattning, färre personer, men också en samhällsskildring?
Ja, det kan man faktiskt säga, att de liknar varandra på det sättet och att de utspelar sig i olika tider. Så att det kan man faktiskt säga.
Den här boken har jag tittat på Legimus. Den finns faktiskt inte.
Ja, men alla som tycker det här verkar spännande kan väl höra av sig till Legimus och säga till dem att de måste läsa in den här boken på svenska.
Annars finns den ju på betalsajter då.
Ja, jag har läst den på Storytel. En jättebra inläsning.
Har du någon sån där julbok som du återkommer till?
Nej, det har jag nog egentligen inte. Det finns en berättelse av Selma Lagerlöf som jag fick läst för mig varje jul när jag var liten. Den har jag aldrig hittat som vuxen.
Men vad var det?
Jag vet inte, men det var någonting om att djuren blev levande på julnatten. Och så, jag kommer inte ihåg så mycket, men jag älskade den när jag var liten.
Vem var det som läste den för dig?
Det var i skolan, det var när jag gick på Tomteboda. Så fick vi samlas i aulan en gång varje före jul innan man skulle åka hem på jullov. Och då var det en kvinna, en lärare, som läste upp den där. Och det var helt tyst. Det var helt knäpptyst liksom, medan hon läste. Men jag har inte lyckats hitta den som vuxen.
Jag känner att det där var en uppmaning till mig att leta.
Hemskt gärna. Jag blir jätteglad om du hittar.
Då är det Jan Mårtensson. Han har ju en en figur som heter Johan Homan, som är antikhandlare men också lite så amatördeckare och som håller till i Gamla stan. De är jättetrevliga. Jag skulle tro att det finns 40-50 stycken böcker. Den senaste som jag läste nu, det var väl, den hette Det svarta guldet. Det handlar alltså om olja och såna här saker. Men han har skrivit fruktansvärt många med lite olika titlar, ofta med någon så här lite historiskt inslag också. Men jag tycker de är underhållande. Och så lär man sig alltid någonting. Man får någonting till livs vad det gäller kulturhistoria och mänskliga öden. Och sen är han ganska trivsam, den här Homan. Han gillar god mat och sådär. Han har en ganska lättsam inställning till tillvaron. Och det är en filosofi som jag uppskattar också. Att man får inte ta för allvarligt på grejerna, utan man måste ha en viss distans till tillvaron och livet. Och gärna se det roliga i saker och ting.
Gör du det?
Ja, verkligen. Det är jätteviktigt. Det är kanske nästan det mest grundläggande. Definitivt inte ta sig själv för allvarligt. Och sen även se på andras beteenden och sätt att agera utan allt för mycket fördömanden och sådär, utan kanske lite mer humoristiskt och se att ja, det där är lite märkligt, men egentligen var det ganska festligt. Va? Då blir det lite lättare att klara många av vardagens frågor.
Sist hörde vi Anders Lembrin, dessförinnan var det Eva Hildersmark. Musik ur filmen Mannen som slutade röka av Tage Danielsson från 1972, kompositör Gunnar Svensson. Och böckerna de tipsade om var De oroliga av Linn Ullman, Siri av Lena Einhorn, Sten i siden av Mikael Niemi. Bea Usma har skrivit två böcker, den första Expeditionen, min kärlekshistoria, och den andra heter Vitön. Båda dessa har hon fått Augustpriset för. Den senare är under produktion på Legimus. Boken Berätta vad jag hör hemma av Janine Cummins finns inte på Legimus, men finns att läsa på andra lyssningstjänster. Däremot finns andra verk av henne på Legimus. Sen hade vi Jan Mårtenssons serie om deckaren Johan Christian Homan. Och till sist var det Eva Hildersmark som hade ett minne av en julsaga av Selma Lagerlöf. Jag tror jag vet vilken det är. Legenden om julrosorna. En novell som finns på Legimus i novellsamlingen som heter Den heliga natten och andra julberättelser. Och så står det också att det är långsam, tydlig läsning. Och det var det också. God jul!
Inslag 6.
Pia-Lena Krichell, du brukar tipsa om böcker, men nu är det dags för tv och sånt som kommer syntolkas nu i jul. Och vissa grejer finns redan att titta på nu. Vad har du fått fram från SVT?
Ja, som vanligt så är det faktiskt svårt att få exakta sändningsdatum, vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Jag beklagar att jag inte kan förse er lyssnare med det. Men man får försöka hålla koll själv. För det finns några godbitar som jag verkligen tror kan falla på läppen.
Och vad börjar vi med då?
Vi börjar med två dokumentärer. En har redan sänds. Det är om clownen Manne, som folk säkert känner igen, för han har nämligen hållit på i över 50 år. Han fyllde 80 nu i somras och han gör fortfarande clownföreställningar för Parkteatern på somrarna, till stor glädje både för barn och vuxna. Den dokumentären finns på Play, den har redan sänts. Jag har sett den och jag tyckte jättemycket om den, inte minst för att han har gjort så himla mycket för teckenspråket. Han fick ett barn som var helt dövt vid födseln. Och på 70-talet då skulle man motverka dövhet genom att skrika in i örat. Och tvinga på hörapparater fast det inte finns någon, några nerver som kan uppfatta ljud. Det var hemskt faktiskt. Och även Manne, det fanns klipp med där när han skriker in i dotterns öra. Men till slut så flyttade han iväg till en folkhögskola där man jobbade mycket med teckenspråk. Och där han lärde sig, jag tror att det var där han blev clown också. Och fick med sig det här att Julie, som dottern heter, behöver ett eget språk. Hon kan aldrig bli en talande människa eller höra. Så att det, jag tycker att det är häftigt ändå hur det har utvecklats. Det är väl ingen som står och skriker i sitt döva barns öra nu eller tvingar ett synskadat barn att läsa med ögonen när det finns punkt. Viktig aspekt av en i övrigt fin dokumentär.
Och du sa att det var en till dokumentär och vi håller oss fortfarande i kulturområdet.
Ja. Ja, det är en dokumentär om Siw Malmkvist. Det är en serie, det är flera avsnitt om den välkända sångaren och skådespelaren Siw Malmkvist. Som ju även ska vara julvärd på julafton i SVT och Tända ljuset. Och hon är väl närmare 90 år gammal. Superhäftig människa tycker jag. Hon verkar jobba in i kaklet. Jag tror att hon började ganska tidigt med att sjunga, dansa. Och hon spelade ju Pippi när hon var runt 50 år. Ja, jag ser fram emot den. Jag tycker hon verkar kul. Och lite förebild när det gäller att åldras. Att man kan fortsätta ha kul och man kan fortsätta sjunga även om man har en hörapparat och så vidare. Jag tror att den är bra.
Och finns den att se redan nu?
Ja, den finns på Play att se med syntolkning.
Och om man vill se den på TV då?
Jag är faktiskt osäker, precis som jag sa i början där, när programmen sänds. Och då får man titta på TV-tablån. Jag tror att den sänds just nu. Den här veckan som det här numret kommer ut. Så kika på tablån.
Okej, det var dokumentär. Om man vill se fiktion då, vad finns det då?
Ja, en som jag ser fram emot, det är Jag får ner till bror. Som är en dramatisering av den otroligt populära boken. Av Karin Smirnoff, den dundersuccén som kom för ett gäng år sedan. Som följdes upp av fler böcker. Men nu är den alltså en tv-serie. Och om jag inte minns fel så är det Amanda Jansson som spelar huvudrollen. Hon är känd från bland annat Den tunna blå linjen som polis där.
Vad är det för slags serie? Komedi, thriller?
Det är väl lite av en thriller i urskogsvariant och lite råbarkade individer. Det är väl egentligen inte något deckaraktigt som händer just nu. Men det är tillbakablickar från dåtiden, från hennes föräldrars tid. När hon själv var barn. Jag försöker leta i mitt minne här. Men det var spännande. Det är inte kul, men det är en otroligt bra bok tyckte jag. Så att jag ser jättemycket fram emot den här serien.
Brukar du gilla filmatiseringarna? Är det mer film eller tv-serier av böcker som du gillar?
Det är ju faktiskt en jättebra fråga. Det är väl både bu och bä. Ibland blir det ju magplask, andra gången funkar det superbra. Så att det, jag hoppas på den.
Okej, två dokumentärer, en tv-serie. Vill du tipsa om något mer?
Ja, men kontrapunkt, kulturfrågan kontrapunkt kommer med en julspecial. Den har jag faktiskt klämt hela kontrapunktstävlingsserien här under hösten. Jag kan typ ingenting, men jag tycker att det är himla kul att titta och jag blir djupt imponerad av de tävlandes kunskaper. Där de tävlar i, det är ju främst klassisk musik. Det är konst och det är litteratur.
Jag blir ju också väldigt frustrerad för jag känner mig så dum för att jag inte kan den klassiska världen. Och du sa att du kan inte så mycket, men du bara accepterar det där i soffan.
Ja, herregud, det är supersvåra grejer. Det är ju inte direkt Vivaldis fyra årstider. Eller det var en gång för flera år sedan. Och då tror jag att jag tog det före de tävlande, då var jag mäkta nöjd. Men annars är det ju, ja, man måste kunna mycket om klassisk musik. Men det är ju även filmmusik och musik från spelvärlden har jag märkt den här säsongen. Så att det finns chanser att kunna svaren.
Ja, vi hörde Pia-Lena Krichell tipsa om syntolkad tv. Och hennes tips var dokumentären Min pappa är en clown om clownen Manne. Dokumentärserien Siv om Siv Malmqvist. Dramaserien Jag får ner till bror. Och kulturfrågan Kontrapunkts julspecial. När det gäller tablån så har faktiskt SRF Riks ordnat en egen sida där det står när de syntolkade programmen sänds på tv. Den hittar ni på srf.nu under nyheter och den heter Julens tv-program med syntolkning.
Inslag 8.
Ni hittar programmen där nere längst ner. Njut så mycket vi kan. Tack så mycket.
En onsdagskväll i december var det dags för utställningen Inom ramen? Frågetecken i en stor sal i gamla Sankt Paulskyrkan som numera heter Mötesplats Mariatorget i Stockholm. Utställningen bygger på att människor med funktionsnedsättning delat med sig av bilder och andra verk som handlar om föräldraskap. Det här är en del av Funktionsrätts samarbete med RFSU som också resulterat i utbildningsmaterial både för föräldrar, sådana som tänkt på att bli föräldrar och för de som jobbar inom sjukvård och barnomsorg som kan möta föräldrar med funktionsnedsättning. Utställningen visades bara under en kväll, även om det finns förhoppningar om att kunna visa den på fler platser. Och snart kommer man också kunna se utställningen digitalt. Så bland chipsskålar och juice minglas det runt. Och två gånger under kvällen så berättar funktionsrättskommunikatör Marra Isén mer om verken och om projektet i stort.
Och utställningen har jag alltså tittat inom ramen. Och inom ramen frågetecken. Vi pratar mycket om det här med att inte om titlar eller hur på med frågetecken. Men nu är det i alla fall frågetecken här. För det här med att vara förälder och ha en funktionsnedsättning. Eller fundera på att bli förälder och ha en funktionsnedsättning. Vad vi har noterat så är det väldigt många som har mött på ganska trista kommentarer, funderingar, blivit ifrågasatta. Och bland annat var det en kvinna som till slut sa på barnavårdscentralen att man ammar väl inte med ögonen. För hon såg ingenting och då tyckte inte de att hon kunde amma. Jag tänker, du bara praktiskt och amma då. Glöm att de var på att leta efter några flaskor och grejer. Och just det här att det är så besvärligt, det här med att vara förälder och ha en funktionsnedsättning. Det har vi ju verkligen kommit på skam i den här utställningen. För vi har ju förutsättningslöst bett personer skicka in konstverk. Fotografier av skulpturer, av målningar. Det har två ljudverk. Ett är mer av ett ljudverk och ett är mer av en sång. Och alla de här visar ju på en sorts glädje, skulle jag säga, i de val man har gjort. Jag tror ju att det är väldigt få personer som, vare sig de går och står eller ser och hör, ångrar de barn de har. Vi har bett alla att gärna betitla sina verk. Titeln kan verkligen tillföra någonting. Vi har också bett att få folk att skicka in berättelser. Och Mackan här till exempel, han skriver att han förlorade sin syn när hans barn var små. Men att de har haft ett gemensamt intresse i rollspel under barnens uppväxt. Och han har skickat in en bild på ett sånt här rollspel och på såna här rollspelstärningar med punktskrift. Som för att visa på att de kan ägna sig åt det här tillsammans.
Längtan, rädsla, kampvilja och stolthet är teman som återkommer i verken och de beskrivande texterna. Återkommande är också minnen av kommentarer från omgivningen till föräldrar med funktionsnedsättning. Hur ska det gå? Klarar du verkligen att vara förälder med allt som det innebär? Det här handlar även trubaduren och aktivisten Sofia Tores dotters låt om. En låt hon specialskrivit till projektet som den här utställningen är en del av och som hon också framförde under kvällen.
Den är ju skriven utifrån perspektiv att vara förälder. Och det har jag ju inte varit. Men jag har ju då tagit del av väldigt många människors berättelser. Så jag har liksom bara plockat ihop dem. Jag vet ju, jag har synskadade föräldrar som har seende barn. Och barnen får ju också ofta höra mycket konstiga frågor och sådär. Och jag vet att när vänner till mig, när deras barn var små så var de jätterädda. Så var föräldrarna jätterädda om barnet hade ramlat eller klämt sig eller någonting. För de trodde att då skulle de få höra att ja, men det här, det är för att du inte såg. Det skulle aldrig ha hänt om du hade kunnat se. Men egentligen så vet alla att det där händer alla barn. Liksom. De klämmer sig i dörrar och de ramlar i trappor. Och, ja, sådär. Man är hela tiden rädd att bli ifrågasatt. Liksom.
Hur ska det gå? Så sa de när jag väntade dig. Har du verkligen tänkt igenom det här? Du måste förstå, så sa de, att det här med att skaffa barn, det kanske ändå inte är någonting för dig. Alla dessa menande blickar, pekande fingrar, rynkade pannor, alla gånger...
I den här låten, så har ju, i den första versen, så handlar det mycket om vad andra säger. Och de menande blickar och pekande fingrar och rynkade pannor och oj, 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 hur ska det gå? Men i andra versen så handlar det mer om förälderns egen oro. Och den är väldigt lik alla andra föräldrars oro. Och som kan hända barnen. De kan ramla, de kan skada sig, de kan bränna sig, de kan hela kokande... Alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju någonting som alla föräldrar oroar sig för. Och det är ju ingen skillnad bara för att man har en funktionsnedsättning. Så jag ville egentligen visa de här två bilderna liksom.
Det är du och jag mot hela världen. Men när jag hör ditt skratt, då känns det, då vet jag, det kommer ordna sig.
En av de 25 personer som skickat in verk är Marie Björklind. Hon föddes med en muskelsjukdom som gör att hon saknar händer och fötter och är rullstolsburen. Hon har den unika erfarenheten av att ha varit förälder till små barn, både i mitten av 80-talet och idag, eftersom hon för några år sedan adopterat sin sambos dotter. Hon har ställt ut 3 bilder från sin vardag.
Precis. Jo, men det är ju när jag ligger ner bredvid Alicia och matar och håller den här flaskan. Det finns en handtag så att jag håller den med munnen. Och sen när jag åker och handlar, då sätter jag ju kundvagnen framför och kan skjuta i den och hålla fast med en hand också. Och sen när vi står tillsammans, familjen där.
Sen skulle man göra en text också. Vad tänkte du? Var det svårt att skriva den?
Nej, jag skrev lite bakgrund. Att jag har 3 biologiska barn sedan tidigare. Och Alicia, som nu är 3 år, är ju adopterad. Det är min sambos barnbarn. Så att jag har ju från 87, är första barnet, till nu. Och det har hänt så mycket under de här åren. Så hur mycket som har förändrats i attityden sedan 87 till nu. Och då märker jag det mest faktiskt inom sjukvården. När jag kommer på barnavårdscentralen eller när Alicia till exempel skulle rönka sig. Och så fick jag, de liksom, vi flyttar fram, flyttar på grejerna så att du kommer fram så du kan vara med, så hon blir trygg. Medans jag var med om samma grej när min son som var född 87, då var det, kan du vänta utanför och ta in någon annan, för att jag räknades inte med att behöva vara med liksom. Så att det kan jag märka en stor skillnad till fördel då.
En återkommande känsla bland föräldrarna som finns i utställningen och i hela projektet är den av att man hela tiden måste bevisa att man är lika bra, om inte bättre, än en förälder utan funktionsnedsättning. Det kan Marie Björklind känna igen sig i.
jag kunde då känna så kanske med de andra barnen som äldre. Att jag måste visa att jag kunde, klarade av, att jag presterade. Det låg liksom över en, och när man tyckte någonting var jobbigt så landade man hela tiden i tanken att nej, men det ska inte jag tycka. Jag måste ju vara tacksam här nu som har, oj, jag har ju tre liksom nu då, biologiska barn. Och nu när jag har fått adoptera Alicia, det har varit en otrolig process. Alltså den var riktigt tuff. Där alla runt omkring sa att det kommer aldrig att gå. Det är inte ens idé liksom. Men de som gjorde adoptionsutredningen var fantastiska. Att se alla möjligheter. Alla svårigheter vänder dem till möjligheter. Så att jag har ju stort tack till dem också. Och sen att jag har ju mycket erfarenhet. Så att jag kunde ta med mig i det här. Men absolut är det så att man kan känna det här att man, om jag blir trött, att jag känner att nej men jag ska vara så tacksam. Och det är jag, men jag kan bli trött som vem som helst såklart.
Projektet Föräldraskap på lika villkor har också webbutbildningar och poddar. Men hur kommer det sig att de skulle göra just en konstutställning? Jag ställer frågan till Hanna Öfors som är projektledare.
Jo, men därför att det är mycket saker som man inte kan få sagt i en utbildning där det finns många fler perspektiv än vad som ryms att berätta i en utbildning. Sen tror ju jag väldigt starkt att utställning och konstverk i sig säger någonting mer och skapar mera känsla hos människor som ser det än vad en webbutbildning kan klara av, även om det såklart är målbilden även när det kommer till det, att man ska känna någonting och tänka någonting, så tror jag att konsten slår an något annat.
Frågan om just föräldraskap väcktes redan för flera år sedan i ett tidigare projekt. En rapport där Funktionsrätt och RFSU kartlade sexuell hälsa i en bredare bemärkelse bland personer med funktionsnedsättning.
Och i den rapporten, trots då att vi inte ställde några konkreta frågor om just föräldraskap, så dök det upp återkommande i fritextsvar som handlar om vad vill du också prata om, vad har vi glömt att fråga om. Då kom föräldraskap upp återkommande. Så då blev det väldigt tydligt för oss att åtminstone bland de drygt 2000 som svarade på den undersökningen eller kartläggningen, så var det här ett väldigt relevant tema då.
Den här, som det ser ut nu, så är det en grej som görs under en kväll, men det står också att man kan ta del av det digitalt. Hur gör man det?
Jo, vi kommer så fort den här utställningen och den här dagen är färdigfirad, så kommer vi att lägga upp det på vår hemsida. Och då kommer man att kunna ta del av både bilder på verken och en guidad visning som är motsvarande den som fanns och få ta del av ikväll. Sen kommer vi också lägga upp syntolkning av alla verken så att alla kan ta del av det helt enkelt. Allting det kommer finnas digitalt, och förhoppningen är ju förstås att det ska kunna nå flera personer också utanför Stockholm, för att vi är ju en nationell organisation och så även RFSU som ju är med i det här projektet också.
Men jag hörde att förhoppningen är att möjligtvis kunna visa den fysiskt också någonstans.
Ja, det hoppas vi verkligen att vi ska kunna göra det. Visa den fysiskt och kanske förhoppningsvis på flera ställen också. Men hittills har vi inte lyckats få ett specifikt ställe. Så att jag hade ju såklart hoppats kunna berätta om det väldigt mycket mer detaljerikt. Men det som vi har märkt här under kvällen, det är ju att det verkligen finns en efterfrågan. Ska ni visa den här på fler ställen? Visst finns den kvar och sådär. Så att vi har ju stora förhoppningar om att det ska kunna gå i lås någonstans.
Sist hörde ni projektledare Hanna Öfors. Utställningen Inom ramen kommer att publiceras på Funktionsrätts hemsida under december eller januari 2026. Exakt datum är ännu inte satt.
Slag 9.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Det här var Marilyn Monroe som sjöng grattis till den amerikanske president vi sökte namnet på i vår tävling. Det var en av våra tre ledtrådar. Han som kunde svaret var Anders Lembrin, som jag träffar hemma i funkislägenheten vid Karlaplan. Du är ju en vinnare.
Ja, tack. Jag har förstått det nu.
Vad var svaret på tävlingen?
Ja, det var John F. Kennedy. Alltså den president som mördades där i USA. 63 var väl det.
Det var ju några ledtrådar. Kunde du dem också?
Ja, jag tror det, om jag kommer ihåg det rätt. Dels uttalade han sig vid Berlin. Muren där. Ich bin ein Berliner. Det är ju ganska känt.
In the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner.
Och så var det väl ytterligare någonting med att han har ju en släkting nu som sorgligt nog har blivit någon sorts hälsovårdsminister, och Robert kanske. Och det är väl också ett sånt där namn som går igen i släkten.
Ja, de heter John och Robert.
Ja, de gör väl det kanske. Ja.
Det sista var ju en sång, en känd kvinna, skådespelare. Börjar de banka?
Ja, de renoverar lägenheten här uppe. Ja, det får vi nog stå ut med. Det är lite trä.
Hon sjöng...
Ja, det var Marilyn Monroe
yes.
Som släpade sig igenom den. Och en fantastisk skådespelerska. Men det gick ju inte så bra för henne i slutändan. Men hon hade väl en relation med John F. Kennedy. Och det hade han väl för övrigt med ganska många kvinnor, vad jag kan förstå.
De tog med sig hemligheten i graven, hur det egentligen hängde ihop där.
Ja.
Du, vi sitter i din lägenhet här, tittar ut på ett regnigt Stockholm, Tessinparken vid Karlaplan. Det är ju väldigt städat här.
Ja, det är fint alltså. Och tänker du in i lägenheten eller på utsidan?
Nej, jag ser bara husstaken.
Ja.
Nej, jag tänkte här inne.
Det är städat i lägenheten, det vet jag, men det tror jag också det är. Du vet, det är en fördel med att man inte ser så bra, så ser man inte heller dammtussar och sånt där.
Var det en sån som lade märke till det tidigare då?
Nej, jag kunde dra någon gång med fingrarna och göra en sån här snabbstädning. Du vet, man fick göra det korsdrag och en snabbstädning, så såg det väl snyggt ut.
Men sån här fuskdammsugare alltså?
Ja, det kan man säga. Det dammsugning, det är inte min starka sida. Men däremot kan jag gilla att sopa och sådär. Och det klarar jag inte riktigt nu heller. För du vet, det blir bara liksom vartannat tag tar väl på rätt sätt. Va? Och det är ungefär som att försöka klippa en gräsmatta. Det blir hur ojämnt som helst. Det är nackdelen med att inte se något.
Vad är du bra på annat då?
Jag är bra på att snacka med folk och odla lite relationer. Och så jag pratar med förtjusning med goda vänner och släktingar och allt sånt där i telefon eller helst i realtid, va, direkt. Men det kan man inte alltid syssla med. Men det är väl det som jag är allra bäst på, att prata med folk inbillar jag mig. Och jag har faktiskt möjlighet också att lyssna. Ibland måste jag förstå att man har en mun och två öron, och det är någon sorts tanke med det, va?
Är det något du har kommit på med åren eller?
Nej, det fick jag lära mig ganska tidigt, att man ska lyssna mer än man pratar själv. Men jag har lite svårt för det, va? Men jag har ändå ökat mina kunskaper på det området, så jag försöker lyssna också.
Men vad är du så intresserad av att prata om?
Ja, det kan vara allt ifrån min yrkesprofession. Alltså jag är ju jurist i botten och har jobbat i den branschen i väldigt många år. Och det betyder nästan alltid att man har kontakt med människor. Det är en stor fördel. Och ibland människor i rätt svåra situationer och sådär. Och då måste man ju kommunicera på ett bra sätt och försöka förstå vad handlar det hela om. Och sen tycker jag väl att det är trevligt överhuvudtaget att prata om allt som rör mänskliga aktiviteter. Jag är ganska intresserad av nyheter och historia och politik och allt möjligt sånt där. Jag läser rätt mycket, och förr i världen så följer jag med i filmens värld och konstutställningar och sånt där. Så jag har ett, som jag tycker, ganska brett register.
När förlorade du synen?
Ja, det är snart 2 år sedan. Alltså, det var januari 24. Men jag hade glaukom i, ja, säg 15-20 år dessförinnan med en nedåtgående trend. Så jag hade ju inte någon, vad ska vi säga, perfekt syn när jag förlorade synen. Utan då hade jag en ganska begränsad ledsyn på höger öga. Inte någonting överhuvudtaget på vänster. Man kan väl säga att det blev en omställning, om än jag hade en ganska lång tid som sagt för att förbereda det här. Situationen blev ju, ja, kan man säga, förändrad för mig och inte minst för hustrun. Hade jag mycket av det som jag tidigare kunde sköta, till exempel i hushåll och så vidare, det funkar ju inte längre. Och det är ju, så det är en stor belastning. Det blir extra jobbigt då förstås att ta hand om det mesta själv.
Hur blev det känslomässigt?
Ja, jag tyckte nog ändå att jag klarade ganska bra. Det med en viss sorg, jag brukar säga att jag har ju hamnat i ett visuellt fängelse. En viss sorg när det gäller då omöjligheten att till exempel se en film. Jag var rätt förtjust i riktiga biograffilmer och sen en del kunde man ju även se på tv och så. Men helst skulle det väl vara på bio. Att följa en till exempel en teaterföreställning. Det kan delvis göra fortfarande. Jag går ju på det som är syntolkat. Och man kan följa till exempel ett mindre sånt där kammarspel. Men det är klart, jag tappar ju väldigt mycket av ansiktsuttryck och gester. Och så där. Även med syntolkning. Det blir inte riktigt samma sak. Och kanske en ännu lite större saken som jag har förlorat. Jag är rätt konstintresserad och har väl under årens lopp varit en trogen kund på, ja, konstgallerier. Och jag försöker ju hänga med på det. Men det är en stor sorg ibland när jag hör på radion om att, ja, nu är det premiär på det och det. Och jag förstår ju att jag kommer ju aldrig helt och fullt kunna ta del av det här. Va? Utan då får man ju förlita sig på dels syntolkningar och dels vad andra berättar då. Så jag lyssnar ju gärna på sånt. Andra som beskriver att jag var där och såg det och det. Va?
Har du någonting som du visuellt återkommer till som tanke eller dröm eller någonting som du ser framför dig?
Ja, alltså det som jag kanske ser mest framför mig så där som dröm, det är nog olika stadsmotiv. Det kan fortfarande framkalla ganska tydligt. Och det behöver inte alltid vara så att det exakt då föreställer någonting, utan det är bara att jag går runt i ett stadslandskap. Det som också kommer upp emellanåt, det är väl havet, alltså en öppen horisont med havsyta. Och sen ska det inte vara någonting som tar emot, utan allting det är helt fritt. Alltså man ser så långt som man överhuvudtaget kan se. Va?
Så var finns den här horisonten? Finns den på en speciell plats?
Rätt ofta i Danmark. Jag har varit ganska mycket i Danmark och med min mamma. Var från Danmark. Och
kan du berätta ett minne från då?
Ja, det är väl kanske solnedgångar i Öresund och Kattegat. Man står på en stenpir så där 8-tiden, kanske 9-tiden, lite på sommaren då, så blir det ganska sen solnedgång och så är det lite ljumma vindar. Att det som ett eldklot försvinner ner i havet och i Kattegat. Solnedgången i Kattegat, det är något att rekommendera att ta en tur till Danmark och kika på solnedgången i Kattegat.
Vi sitter framför din ganska stora tv. Och som jag förstår så var du cineast och gillar fortfarande att kolla på film.
Ja, precis. I den mån det går. Det finns ju filmer som är ganska mycket så här. Ja, filmad radio som jag brukar säga. Man sitter ofta och snackar runt ett bord eller någonting. Då funkar det ju ganska bra för mig, va. Men många filmer, alltså en riktig spelfilm, den bygger väl ofta på scenerier och sådär som jag har svårt att uppfatta.
Favvofilmen?
Ja, någon som jag väl har sett ett antal gånger så är det väl Stormvarning utfärdad. Heter den på svenska, alltså den heter Key Largo. Det är egentligen kan man säga en sorts gangsterdrama. Humphrey Bogart, eller Bogie som jag brukar kalla honom för. Han är med i Stormvarning utfärdad. Det är gamla grejer, det finns modernare som också. Jag är inte helt främmande för svenska filmer. Alltså en regissör som jag gillar väldigt bra och som väl tyvärr är borta nu. Men det kom en film om här som gick upp ganska nyligen, bara för någon månad sedan. I huvudet på Bosse Widerberg. Vet om man tar Kvarteret Korpen, har du sett den?
Mm.
Helt fantastisk och han gjorde ju den här Elvira Madigan med, också med Tommy Berggren, med Ådalen 31, va? Och Mannen på taket, alltså det var ju en sån här. Och jag var med på inspelningen faktiskt på den här Mannen på taket. Den spelades ju in där rätt mycket runt Odenplan och Dalagatan.
Stod du i publiken och var publikhavet?
Ja. Både på Odenplan. Vi bodde på Västmannagatan på den tiden. Så det var ju alldeles i närheten. Och då var det ju dels de här dramatiska inspelningsgrejerna på Odenplan. Du vet, en polishelikopter som störtar ner över dåvarande herrtoaletten. Det fanns en sån här som man gick ner för trappor på Odenplan. Det är ju helt ombyggt nu. Det var en dramatisk scen då när man släppte ner ett helikoptervrak från en kran. Men det jag kommer ihåg allra bäst det är väl scenen på Dalagatan. Då är det ju så här att den här Mannen på taket, det är ju Hirdvall som spelar den här killen som är förbannad på poliser i uniform då. Han ligger ju på taket och skjuter prick på poliser. Han har redan skjutit två Solna poliser, alltså Kristiansson och Kvant. Kvant är skjuten till döds och ligger i fontänen utanför Eastman-institutet. Det här är på vintern så den är täckt med granris. Han ligger och svettas där i en sån här skinnjacka som poliserna hade på den tiden. Och Kristiansson, han är skadeskjuten men han lever. Men han kan knappt röra sig, men han är talbar, va? Och så är scenen den att det kommer en liten tjej på en, säg tre, närmare fyra år och cyklar på en trehjuling uppför det. Det är relativt brant backe upp från Vasaparken och upp mot Dalagatan. Kan du se den här scenen framför dig?
Ja, jag ser att den.
Och hon cyklar upp och det är jobbigt för henne, va? För att det är tungt att trampa i den där backen. Och så ska hon vrida styret till höger så mycket det går, för hon ska cykla upp på Dalagatan. Där ska då Kristiansson ropa till henne: stick, ge dig iväg härifrån, va? För hon undrar, varför ligger de där? Och då vrider inte hon tillräckligt på styret, så hon hamnar ur kameravinkeln. Och han har hållit på hela dagen då med de här tagningarna.
Men har du stått på sidan och kollat?
Ja, precis. Och han, på skånska då försöker han behärska sig då. Men han är på väg att tappa tålamodet. Och vrid på styret, ropar han i en sån här megafon. Jag blir ju förliskad. Det är ju en rätt absurd scen. Och hon kämpar ju på som fan, den här tjejen då. Och hon ska både uppför och så ska hon komma ihåg och vrida på styret. Och så måste hon gå ner igen och börja om från början. För hon hamnar ur vinkeln. Ja, det är en fantastisk scen. Men det blir ju så småningom filmen tar det där. Och den är ju fortfarande, tycker jag, det är den bästa svenska deckarfilm som överhuvudtaget har gjorts. Den här följer ju lite originalmanus. Alltså boken heter ju Den vedervärdige mannen från Säffle.
Så var det Carl Gustav Lindstedt?
Carl Gustav Lindstedt spelar kommissarie Bäck, va? Och så småningom kommer ju han på det, Lindstedt, att det enda sättet att komma åt den här skytten är att klättra upp på taket. Och han tar på sig uppgiften själv. Han blir ju skjuten där, men han överlever. De fångar ju den här Hirdvall. Och det visar sig att hans fästmö hade ju avlidit i en fyllecell.
Så du såg ju när tjejen äntligen kunde...
Ja, äntligen så fick han ju pusta ut då. Då tror jag han tappade rösten, Bosse Widerberg och så vidare. Men jag tror han behöll lugnet. För han var ganska eldfängd. Han kunde tända till som tusan då. Men det kunde han givetvis inte göra mot en treåring. Du vet, hade hon ju blivit helt förtvivlad och gått därifrån. Så att han fattade ju det att här måste jag ta milda metoder. Men det var spännande inspelningar och filmen blev ju minst sagt lyckad.
Du hörde Anders Lembrin berätta. Och musiken till Bo Widerbergs filmklassiker Mannen på taket från 1976 är komponerad av Björn Jison Lind. Boken som filmen är baserad på, det var Den vedervärdige mannen från Säffle som skrevs av Maj Sjövall och Per Wahlöö. Och Mannen på taket är den första filmen i serien om kommissarie Martin Beck.
Inslag 10.
Vi ska höra Johan Lunners reportage som vann 2025 års guldkassett för bästa taltidningsreportage som delas ut varje år av TTF. Taltidningsproducenternas förening. Johan är journalist på taltidningen i Västmanland. I inslaget hör vi de svenska damerna i five-a-side blindfotboll spela en match mot Spanien. Om en spelare försöker attackera bollföraren måste man ropa voj, voj, och det kommer vi höra många gånger i reportaget.
Internationellt besök. Jag befinner mig vid Five-a-side-planen på idrottsområdet Rocklunda i Västerås. En av de två fullstora planerna i Sverige. Spanska damspelare gästar och just nu är de ute på förträning inför en gästmatch mot svenska damspelare. Det är en av de sista lördagarna i augusti och vi har tur med vädret. Småsoligt och 16-17 grader i luften. Så fokuserat på planen. Så helt plötsligt så brister alla ut i skratt. Glädjen känns, syns och hörs. Muskler som exploderar när de fightas om bollen. Sargen som skakar och smäller när den står i vägen för spelarna. Det går hett till, men leendet finns där hela tiden. Lyckan går att ta på.
Ja!
Super! Stopp!
Okej, okay, jättebra. Really good. Do it again.
Okay. Yeah. Boy, boy, boy. Yeah.
Förträningen lider mot sitt slut och det ska strax bli ett uppehåll innan det är dags för en slags vänskapsmatch i den soliga lördags eftermiddagen. Jag har rört mig till kanten av Five-a-side-planen och här står jag tillsammans med
Alice Berntsson.
Och du spelar ju i landslaget i Five-a-side här i Sverige.
Det stämmer bra. Vi har ett svenskt representationslag kan man kalla det. Så nu har damlaget samlats här i Västerås för att möta de spanska damerna som är på besök.
Så det blir lite rivalitet. Men under träningen nu som var gemensamt, ni och Spanien, så var det ju enormt mycket skratt. Och du själv spelade ihop med spanska tjejer. Och även om man kanske inte förstod allting så verkar ni ha otroligt roligt.
Ja, nej, men det är jättekul. Det är alltid roligt att spela med andra länder och se liksom, det finns ju många likheter men det finns också skillnader och speciellt i hur man kommunicerar. Och det var väl det som var lite roligt nu, att de pratar mestadels spanska och jag är inte så bra på spanska, men vi fick hitta vägar ändå att kunna kommunicera och lösa det på andra sätt. Och det är det jag tycker är så häftigt med den här sporten, att det spelar inte så stor roll vilka man spelar med, utan på något sätt så hittar man ändå vägar som funkar.
Det är sporten som förenar.
Jag tror det. Det samlar liksom spelare från hela världen. Och man gör ju ungefär på samma sätt. Men här märkte vi att vi hade lite olika kommandon för olika ord. Men vi har ju samma liksom innebörd med det vi säger.
Ja, ni fick iväg skott. Du spelade ihop några spänskor här och ni var ju bra på att skjuta.
Ja, det var vi. Det var jättekul att se deras utveckling. Jag har aldrig träffat de spanska spelarna. Men det känns som att de på kort tid ändå har kommit ganska långt. Spanien är ju en stor fotbollsnation. Och de har ett etablerat lag på herrsidan gällande five-a-side. Men damerna är väl lite i någon form av uppstartsfas. Men det känns som att de har kommit en bra bit på vägen och har starka spelare. Så det är jättekul. Det är både gott inför framtiden.
Ja, när man stod här och tittade som publik då för träningen, det kommer ju vara match också, så var ibland det smalt till i sargen. Då märkte jag att den här frånlutet på sargen var bra, för att det blev aldrig att någon sa aj, utan man hörde bara att man dunkade in i den.
Ja, det är ju väldigt bra att sargen lutar ut lite. Jag tror det är 10 graders lutning utåt, så att när man springer in så stöter man i med fötterna först istället för att smälla i med kroppen, vilket minskar skador jättemycket. Så det är skönt att veta. Då vågar man också satsa lite mer och få upp farten på ett annat sätt.
Det verkar ju som att alla ni, för nu pratar vi landslagsnivå här, både på svensk och spansk sida, ni verkar väldigt kunniga och har väldigt koll på planen.
Ja, men det känns som att alla har en väldigt bra rumsuppfattning, om man kan kalla det planuppfattning, att man vet ungefär hur man ska röra sig. Jag tror också att det vi pratade om tidigare var vad en sån här idrottsyta betyder och vad en sån här plan med sarg betyder för spelet. Och jag tror att jag märker på spelarna i Västerås att det blir en helt annan säkerhet och en trygghetskänsla när man har en riktig plan med riktiga mått och riktig sarg. Det blir liksom mycket, mycket bättre spel och mycket säkrare.
Det är ju otroligt kul då, som jag som ser, att titta. Mm. För emellanåt så är det, jag funderar på, ser de igenom de här skydden de har för ögonen, är det bara liksom inte på riktigt, för ni spelar ju så bra.
Ja, det känns som att jag tror att den stora skillnaden är att vi har börjat få upp farten lite mer, att när vi driver med boll så får man någon form av rytm liksom, och man vet att ja, men försvinner bollen några meter framför, då är den ofta där, den ligger kvar, så följer man samma riktning så hittar man bollen igen, och det är jättekul att vi har knäckt den koden på något sätt, och det gör ju att det är roligare att kolla på också. Det är roligare för åskådarna när det är mer fart, det blir mer målchanser, det blir mer spel.
Och det är kul att se, för målvakten är seende och målvakten ska rädda. Men emellanåt när det smäller till, då har ju målvakten inte en chans. Ni skjuter i krysset.
Det är bra skott och det är bra målvakter också, ska man komma ihåg. Sen är det en liten skillnad, och det är att målen är mindre än i 11-manna-fotboll såklart. Och målområdet är också mindre, så målvakten har lite mindre yta att röra sig på. Men trots det blir det mål, och det visar ju på att det ändå är bra skott, vilket är jättekul.
När man tittar på just målområdet så finns det ju en målgård uppritad som sträcker sig ett par meter framför målet och någon meter och sidan om målen. Om jag har förstått det rätt så får inte målvakten gå utanför de här linjerna.
Precis, målvakten får inte röra sig utanför målområdet. Då kan vi som spelare komma med nästan en och en halv meter ifrån om man kommer i en bra vinkel. Vilket gör att man är väldigt nära, och får man då lite kraft i skottet så är det ibland svårt att ta.
Vad är det roligaste att ha en sån här samling med landslaget och träningsmatcher?
Jag tycker det är jättekul att det anordnas här i Västerås, så att IFK Västerås kan stå som liksom förening. Och sen är det jättekul att se vad som händer internationellt, att det är en sport som växer och damfotbollen blir mer och mer etablerad, vilket vi såklart vill se, för vi vet ju att på här sidan så finns det liksom massor med lag och massor av spelare som får spela till och med Paralympics. Så det är ju liksom det stora målet i ett sånt här utbyte någonstans, att knyta kontakter och att liksom förena damlagen världen över för att tillsammans kunna samla krafttag för att få igenom att vara med på Paralympics på sikt. Och sen är det jättekul att se den svenska utvecklingen, se att det kommer fler spelare och att de som också har varit med ett tag faktiskt utvecklas, så att det blir en annan konkurrens. Det är positivt.
Och träningar kör ni ju för västeråsare eller västmanlänningar, men det kommer ju också folk från Uppsala och andra städer hit för att köra five-a-side-träningar här på den här planen med konstgräs som är byggd för five-a-side. Hur mycket betyder det?
Det är otroligt roligt att vi kan bjuda in folk från Mellansverige egentligen. Här förra lördagen hade vi ett regionalt utbyte kan man säga. När det kom spelare från Stockholm, Bro, Uppsala och körde en turnering. Körde matcher hela dagen med 5 domare från Svenska fotbollsförbundet. Och det ger ju helt andra möjligheter för alla spelare. Oavsett om man är på bredd eller lite mer hög nivå så att få möjligheten att spela riktiga matcher. Den här planen är ju en förutsättning för att man ska kunna spela på riktigt på ett säkert sätt.
Tack Alice.
Tack själv.
Nu är det dags för en landskamp eller vad man ska kalla det. Lite Spanien mot Sverige här. 2 utvecklingslag som ska spela mot varandra. Just nu på väg ut på planen. Varsin domare framför dem och sen går de på rad ut. Ställer upp sig precis som vid en vanlig fotbollsmatch. Och vi i publiken får se lagen och domarna i mitten. Sen vet jag inte om de ska ta fram mynt och singla om vem som ska börja med bollen och vem som ska välja planhalva. Huvuddomaren som är en kvinna, namn Frida. Nu hälsar de på varandra. Svenska laget är klädda i gula kläder. Det är gula t-shirtar och gula shorts, gula strumpor. Målvakten har en grå melerande tröja och byxor, kort, och gråa strumpor. Spanska laget har ljusblå, eller kanske mer turkosa t-shirtar och svarta byxor. Och sen har ju alla ögonbindel. Det är ju sånt som ska vara. Ja, nu ska de singla slant här. Singlas den där. Så får de väl välja då, vem det var som fick den då. Så de har valt sida och vem som ska börja med bollen. Nu börjar spanska laget från oss i publiken då, som står här. Så är det vänstra sidan är Spanien och högra sidan är Sverige. Det är 3 domare, det är 2 på planen och 1 utanför. Och nu är det dags för avspark och Sverige börjar med bollen. Och där är vi igång.
Cambian de lado. Derecha Mari, volvemos un poquito, cae este lado. With me Ali, with me.
Mari.
Mari, sube un poquito, Mari.
Okay.
Halvtidspaus. Båda lagen samlas runt sina coacher och diskuterar.
Utan laget också, säg jabb.
Ja, man kan säga jabb bara. Ja. Jag vill ha bollen.
Ska vi göra ett byte också? Har bollen, då vet
så är pausen över och det är dags för fortsatt spel. Spelarnas ansikten är fyllda av känslor, fokus, bestämdhet och glädje. Landskampen eller träningsmatchen är över. Jag står tillsammans med domaren, nämligen
Frida Westerlund.
Hur var det att döma?
Ja, men det var kul. Jag tyckte det var bra match. Det var bra spel. Fair play och alla spelade på. Och det var inte så mycket avbryt.
Nej, det flöt på, men det var några frisparkar och några hörnor.
Jo, men det var det. Det blir alltid lite gruffs och lite... Man får ta de frisparkarna som blir, men jag tycker det är fint spel ändå. Det som blir är ju... Vi har väl någon Novoj-frispark och sen har vi några fällningar där som blir. Men det kommer med och det var inget fult spel utan det var bara vanlig frispark. Och sen hörnorna som blir, alltid kul med hörna, men det blir också, alltså det är bara vanligt som händer med spelet.
Att döma då five-a-side, hur är det?
Det är olik från vanlig fotboll som jag också dömer. Five-a-side är alltid... kul att komma och döma och titta på och bara vara en del av den gemenskapen som blir. Jag tycker det är väldigt trevligt också här i Sverige har vi jättebra gemenskap och sammanhållning och det är alltid bra stämning vid matcherna och spelet som blir. Så det är alltid kul att komma ut hit och man får känna att man får vara en del av gemenskapen som blir. Så det är jättetrevligt. Så det är jättekul också att vi kan bjuda hit andra lag också ifrån, alltså utomlands, som Malaga till exempel. De är också jättetrevliga, jättehärliga, så det var jättekul att se dem också utvecklas och fortsätta hålla på. Jag såg dem på en turnering i Hamburg också när jag var där och dömde. Så det är kul att se när utvecklingen sker mellan spelarna också, när de börjar komma igång mer och få mer kontroll över bollen och kan röra sig mer fritt på plan och känna sig fria på plan. Det är kul.
Det är många som stannar till här nu när planen finns så tillgängligt här på Rocklundområdet. Det pågår en massa annan verksamhet. Det var många som stannade och frågade vad är det för någonting. Mm. Man fick berätta att det är Five Aside, man spelar med ögonbilder och de många är synskadade som spelar. Det var ett ganska stort intresse av de som sprang förbi här.
Ja, jo, men så är det. Ja, men när jag pratar med mina kollegor också på mitt arbete och så där, och mina kompisar, så är det ju alltid så här, ja, men hur ska det gå till och hur funkar det? Och det är bara okunskap och många som inte vet, eller också när man inte är synnedsatt eller har någon i sin närhet som är synnedsatt, så är man ju inte typ som jag innan jag blev inbjuden till att döma Five-a-side och blindfotboll här i Sverige, så hade jag liksom nästan aldrig träffat en blind person förut heller och liksom varit del av det här. Det är mycket som man inte vet när man inte har blivit informerad om det, och det är det som jag tycker är lite tråkigt. Det är så lite information som går ut utåt, men det kanske ska vara någon skylt att det är Five-a-side blindfotboll som gäller på den här planen, så att folk ser också.
Alltså gud, har de skjutit hårt?
Ja, men det gör de. Nej, men det, och speciellt straffarna här på slutet, det var jättekul att se. Det var riktigt bra straffar, många. Så det är kul för målvakterna också. Så att även fast de är seende så får de lite problem ibland, målvakterna. Det är svårt för dem.
Ja, för de ser ju när bollen kommer, men de hinner inte med.
Nej. De får ju bara hålla sig inom målområdes linjen, så de får inte röra sig på så stor yta. Så det blir ju mycket närskott, eller skott som kommer nära. Men det är kul. Så det är också det som folk säger, att men det är väl fusk att ha en målvakt som är seende eller något sånt där. Men de hjälper till mycket som guide på planen, och sen så hjälper de till att coacha spelarna, och sen att de bara får stå i sitt lilla där. Och det blir svårt för dem till slut, för spelarna, de är duktiga, de skjuter bra.
Tack Frida.
Mm, tack.
Och med det lämnar vi Five-a-side för den här gången.
Inslaget var gjort av Johan Lundner på Västmanlands taltidning. Vi hörde också fotbollsspelaren Alice Berntsson. Hon var med i ett inslag i Läns Riksnytt nyligen, där hon berättade om sin nya karriär med satsning på slalom, med siktet inställt på Paralympics i Cortina i Italien nästa år, närmare bestämt mellan den 6 och 15 mars. Det kommer vi bevaka. Inslag 11. Annonser och meddelanden. Tack för att du har lyssnat på Läns och Riksnytt, vårt sista nummer för året. God jul, och vi hörs igen nästa år. Här kommer annonserna. AKG, yrkesintroduktion. Almåsa rekreation, träningshelg. Almåsa, sportlovsvecka. DBFK, aktiviteter i Bäckis. Iris hjälpmedel, annons glasögon för ögondroppar. Iris hjälpmedel, annons om uppdatering Blindshell. Iris hjälpmedel, annons ny mobiltelefon. Och Iris hjälpmedel, fjärrkontroll. Nu några annonser från SRF Stockholm Gotland. Den första är SRF Stockholm Gotland och Ung Syn testa goalball. SRF Stockholm Gotland i samarbete med ASK. Prova på träslöjd. Sen besök på Tom Tits. Öppet hus på kansliet. Och det var den sista annonsen från SRF Stockholm Gotland. SRF Stockholm stad, temakväll om krisberedskap, framflyttad till den 6 februari. Information om simning på Bäckis och Gubbängsbadet. Den sista annonsen är Torsdagscafé. Och sen avslutar vi annonserna med syntolkad film i Greta-appen.
HKG Sverige! Har du en sinnedsättning? Är inskriven hos Arbetsförmedlingen och behöver kompetens och stöd i din framtida karriär. För dig finns vi här. Yrkesintroduktion med garanterad synkompetens. Välkommen till AKG.
Är du intresserad av att veta mer? kontakta din närmaste handläggare på Arbetsförmedlingen och fråga om insatsen yrkesintroduktion för personer med synnedsättning. Ni kan även ta kontakt med oss direkt för frågor och information på 076 340 2380.
Välkommen till Akonge!
Välkommen på träningshelg till Almåsa Havshotell. 20-22 februari 2026. Unna dig en helg fylld av rörelse, energi och återhämtning i vacker skärgårdsmiljö. Vi erbjuder ett inspirerande program med yoga, tabata, vattengympa, föreläsning och god mat. Allt lett av våra uppskattade instruktörer Tina och Kela. Vi kommer ha ett maxantal på 30 personer, så tveka inte utan ring och boka. Sista anmälningsdag 2 februari. Pris 1 900 kronor per person i dubbelrum, 2 300 kronor per person i enkelrum. Det kommer att vara en deltagaravgift på 600 kronor och det ingår då alla träningspass under hela helgen. Program. Fredag 20 februari startar vi med middag. Lördag 21 februari så har vi två grupper. En grupp har yoga, den andra gruppen har tabata. Sen är det lunch. Efter lunch så har den ena gruppen vattengympa och den andra yoga. Vi har lite påfyllning av energi på eftermiddagen eftersom ni tränar så mycket. Och 16.00 så har Kela en föreläsning om träning och näringslära. Och dagen avslutas med middag klockan 18. På söndag så har vi två grupper igen. En har tabata och en har yoga. Sen är det lunch och på eftermiddagen samma sak igen. En grupp har yoga och de andra har vattengympa. Varmt välkommen till en helg där du får möjlighet att stärka kroppen, hitta ny energi och njuta av havshotellets rogivande miljö. Varmt välkomna!
Välkommen till en sportvistelse full med gemenskap, lek och aktiviteter. Teamet bakom familjeveckan har nu skapat en vecka som med sportlovstema. Var? Almåsa Havshotell i Västerhaninge. När? På sportlovet 2026. Man kan välja mellan tre perioder. Antingen mellan 19 till 25 februari. Då är det alltså en torsdag till en onsdag. Alternativ 2 är att man är där den 19 till 22 februari. Alternativ 3, 22 till 25 februari. För vem? För familjer där en förälder eller ett barn under 18 år har en synnedsättning. Vad kan man då göra under den här sportlovsvistelsen? Jo, man kan bada i poolen på Almåsa. Vi kommer ha lekar. Vi kommer spela bingo. Vi kommer ha sinnesjakt. Vi kommer att pyssla. Och om det är snö så har vi självklart en snögubbetävling. Och kanske åker lite stjärtlapp. Vi avslutar vistelsen med disco såklart. Är du nyfiken och vill veta mer och få hela inbjudan? Kontakta då Annika på telefonnummer 08 400 66201. Alltså 08 400 66201. Eller skicka ett mejl på Annika med K, snabela, irisförvaltning, utan prickar, .se. Hoppas vi ses!
Terminsavslutningarna för aktiviteterna i Bäckis med DBSK. Fysträningen, simningen på Bäckis på tisdagarna slutar den 16 december och sätter igång igen den 13 januari 2026. Söndagssimningen slutar den 21 december och startar igen 11 januari 2026. Och adressen till Bäckis är Söderberga allé nummer 80. I Bromma, och kom ihåg att ta med hänglås till klädskåpen. Och för frågor om tisdagsaktiviteterna, kontakta Christer Hovbrandt på telefon 070-346-5776. Och OBS, för söndagssimningen i Bäckis, kontakta Anders Margodal på telefon 070-517-7070. Hälsar DBF på.
Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel igen. Den här gången så tänkte jag berätta om en ny produkt som vi har fått in, och det är för att underlätta när man tar ögondroppar. Och det är ett par glasögon, ser ut som heter Eyedrop. Och de här glasögonen har 3 stycken små hål på sig. Och det funkar så att de är då för olika storlekar av flaskor. Så att man sätter helt enkelt flaskan i respektive hål där de passar. Och sen sätter man på sig glasögonen och lutar huvudet bakåt. Och sen trycker man på flaskan för att få droppen rätt. Vill man veta mer om de här glasögonen då som heter Eyedrop, så får man jättegärna kontakta oss. Och det gör man genom att ringa på 08 39 94 00. Eller så kan man också gå in på vår hemsida www.irishjalpmedel.se. Och jag vill också passa på att nämna om vår showroom och butik som finns i Stockholm, som man gärna får besöka. Och där har vi öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar mellan 12.30 till 18.00. Och det är på adress Östgötagatan 83 på Södermalm i Stockholm. Och har man frågor så går det alltid bra att kontakta oss, så hjälper vi gärna till. Välkommen till Iris Hjälpmedel! Hej, där är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Den här gången tänkte jag prata om vår svensktalande mobil som heter Blindshell Classic 3. Och Blindshell Classic 3 är en mobiltelefon som är framtagen speciellt för personer med nedsatt syn. Och den har svensktalstöd, extra tydlig taktil knappsats, och den har också funktioner såsom röststyrd uppringning. Och det finns kortnummer. Och man hittar också de vanliga funktionerna såsom att skicka textmeddelanden, e-post, talande klocka med mera. Vill man veta mer om den här mobiltelefonen så får man jättegärna kontakta oss på Iris Hjälpmedel. Och det kan man göra genom att ringa på 08 39 94 00 eller besöka vår hemsida www.irishjalpmedel.se. Välkomna!
Iris Hjälpmedel har precis fått in en ny produkt i sortimentet, och det är en liten handhållen fjärrkontroll som heter Icon. Och den här fjärrkontrollen har ett svenskt talstöd och tydliga knappar och kan kopplas ihop med en mängd olika hushållsapparater som till exempel personvåg, termometer och en del andra tillbehör som man då kan använda för att få helt enkelt mätresultatet uppläst. Och utöver det här så har också fjärrkontrollen en del andra inbyggda funktioner som till exempel klocka, fickminnesfunktion, timers, alarm med mera. Vill man veta mer om det här så får man jättegärna kontakta Iris Hjälpmedel, och det kan man göra genom att ringa på 08 39 94 00 eller gå in på vår hemsida www.irishjalpmedel.se. eller också besöka vårt showroom på Östgötagatan 83 som har öppet måndag till onsdag 12.30 till 16.30 samt torsdagar mellan 12.30 till 18.00. Välkomna!
Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland, Unga med synnedsättning Stockholm-Gotland och Hammarby IF bjuder in dig att prova på goalball. Känner du för att testa en spännande sport, träffa nya och gamla vänner och ha en riktigt kul eftermiddag? Då ska du komma till Gubbängshallen lördagen den 17 januari. Tid klockan 14.00 till 17.30. Adress Gubbängshallen, Lingvägen 131, Gubbängen. Adressen ligger ungefär 100 meter från Gubbängens tunnelbanestation. Under eftermiddagen får du möjlighet att prova på sporten under enkla och roliga former. Vi har inga krav eller förväntningar på dig som deltar. Huvudsaken är att du ska ha det riktigt roligt och få en inblick i hur goalball spelas. Eftersom den här aktiviteten är ett samarbete mellan flera olika organisationer så finns det inga ålderskrav. Känn dig fri och kom att prova på oavsett ålder. Vi kommer att bjuda på en matig smörgås och fika under tillfället, så glöm inte att meddela eventuella allergier. Ingen avgift tillkommer för den här aktiviteten. Ta gärna med dig en vattenflaska. Du kommer även att behöva ta med dig skor för inomhusbruk samt byxor och, eller shorts och en skön t-shirt att spela i. Vi lånar ut utrustning som till exempel armbågsskydd, knäskydd och ögonbindel. Om det är så att du tycker att det här är väldigt roligt så finns det redan en aktiv träningsgrupp för goalball, så att du är varmt välkommen att fortsätta spela. Men till att börja med så är det här ett tillfälle att bara prova på. Goalball är en lagsport som ursprungligen utvecklades just för personer med synnedsättning. Anmälan till aktiviteten gör du till Rakel Eriksson på Unga med synnedsättning Stockholm-Gotland. Sista anmälningsdag är onsdagen den 14 januari. Anmälan görs till stockholm@ungsyn.se. Glöm inte att meddela om du har någon allergi eller vill bli mött vid till exempel tunnelbana eller färdtjänst. Har du några frågor? Det går i så fall bra att höra av sig till Kristina Ljung på SRF Stockholm Gotland på telefon 08 462 4508 eller på mejladress kristina.ljung@srfstockholmgotland.se. Kristina stavas med bokstaven K och efternamnet Ljung stavas med LJ. Välkomna!
SRF Stockholm Gotland och föreningen Alla sinnens konst, ASK, bjuder in till Prova på att slöjda i trä. Kom till Mäster Olofsgården mitt i Gamla stan och praktisera enklare träslöjd. Exempel på vad du kan göra är en fågelholk, en liten väggfast bokhylla eller en medaljong av något slag, nyckelring, mobilhållare, stövelknäckt, toapappershållare. Verktyg vi använder är av enklare slag som såg, skruvdragare, hammare och fil. Det är roligt och sinnligt med trä. Du får lära dig lite om olika träslag, tekniker och annat som hör till. Var och en efter sitt tempo och sina förmågor. Annika Fundin som leder kursen är i botten hantverkspedagog men jobbar även på museum och i skolor. Vi ses 4 gånger, 3 timmar åt gången med möjlighet till förlängning om gruppen vill det. Varmt välkommen till Mäster Olofsgården Svartmangatan 6 i Gamla stan. Starttid och datum torsdagar klockan 16 till 19 med början den 19 februari. Kostnad är 800 kronor exklusive material. Åldersgräns från 16 år. Anmäl dig på telefonnummer 08 462 45 30 och lämna meddelande på telefonsvararen. Du kan också mejla din anmälan till anmalan@srfstockholmgotland.se.
Sista anmälningsdag är den 13 februari. Vid frågor kontakta Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller via mail britta.eskils.janse@srfstockholmgotland.se.
SRF Stockholm Gotland bjuder in till ett besök på Tomtits experiment i Södertälje. Hej alla familjer med barn och alla andra som är nyfikna och unga i sinnet. Lördagen den 7 februari har vi abonnerat hela Tomtits experiment. Det här är Sveriges största vetenskapscenter med något för alla åldrar. Det kommer att finnas olika experiment, såpbubblor, rutschkanor med mera. Vi börjar med en tidig middag klockan 16.30. Det blir då hamburgerbuffé som är framdukad just för vår grupp. Och det kommer då att finnas hamburgare, sallader, dressingar, pommes frites med mera. Drycken är saft, vatten, kaffe och te. Sen är det dags att utforska utställningarna. Och då har vi ungefär 3 timmar på oss att klämma, känna, lyssna och upptäcka. På plats kommer det att finnas 2 experimentvärdar från Tomtits experiment, men även personal från SRF Stockholm Gotland. Det här är ett specialevenemang just för oss som är medlemmar i SRF. Kostnaden är då för barn och ungdomar mellan 3 och 15 år 175 kronor, för vuxna 215 kronor. De här summorna är alltså den vanliga entréavgiften, men för oss så ingår det då förutom entrén även middag och möjligheten att vara på Tomtits experiment efter ordinarie stängningstid. Det här erbjudandet är alltså ett specialupplägg just för oss som är medlemmar i SRF. Men om du vill bli medlem och också vill betala det här specialpriset så är du varmt välkommen att höra av dig för att bli medlem. Den här aktiviteten är för sällskap där någon i sällskapet har en synnedsättning. Anmälan görs till anmalan@srfstockholmgotland.se eller på telefon 08 462 45 30. Har du frågor, kontakta gärna Kristina Ljung på telefon 08 462 45 08. När du anmäler dig så behöver du ange namn och kontaktuppgifter till alla vuxna och namn och ålder på barn och ungdomarna. Meddela eventuella allergier och ange om du behöver ledsagare så ordnar vi detta. Adressen är alltså Tomtits experiment, Storgatan 33, Södertälje. I samband med anmälan betalar du in avgiften på plusgirokonto 595-93-4. Ange 300-009 och Tomtit. För icke-medlemmar är avgiften 700 kronor för vuxen och 300 kronor för barn. Om du blir medlem innan den 25 februari så är du förstås varmt välkommen att följa med till medlemspris. Sista anmälningsdag är söndagen den 25 januari. Hoppas att ni vill med. Välkomna!
I januari bjuder SRF Stockholm Gotland in till öppet hus igen. Den 28 januari klockan 14-19. Vad gör vi på SRF Stockholm Gotland? Det som vi kallar för distriktet. Och vilka är vi som arbetar på kansliet och som sitter i styrelsen? Alla som är intresserade, oavsett om du är medlem eller inte, arbetar inom region och kommun eller är anhörig, är du välkommen till vårt öppna hus på Gotlandsgatan 46 den 28 januari. Du får träffa oss som sitter i regionens olika samverkansråd, anordnar medlemsträffar och gör reportage i Läns och Riksnytt och vår synpunkt. Med tanke på vårt begränsade utrymme behöver du föranmäla dig. Du är välkommen antingen på passet som pågår mellan klockan 14 och klockan 16 eller passet mellan klockan 17 och klockan 19.
Hör av dig på anmalan@srfstockholmgotland.se eller på 08 462 45 30. Och det gör du senast den 26 januari. Har du frågor är du välkommen att ringa till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16.
Temakvällen om krisberedskap är framflyttad. Du är välkommen till SRF Stockholms stads temakväll om krisberedskap. Temakvällen är framflyttad till onsdagen den 11 februari 2026. Se information längre ner i annonsen. Det blir alltså ingen temakväll den 25 november. Nytt datum blir alltså onsdagen den 11 februari. Tid klockan 18.00 till 20.00. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Anmälan senast den 6 februari. Hur ska du som synskadad agera vid en kris? Och vilken hjälp kan du få? Detta är frågor som du förhoppningsvis kan få svar på vid denna temakväll. Vi går igenom en rapport som Myndigheten för delaktighet, MFD, tagit fram om krisberedskap för personer med funktionshinder. Vi ska också ta reda på vad kommunen har för beredskap att stötta synskadade i en kris. Anmäl dig alltså senast fredag 6 februari på e-post anmalan@srfstockholm.se eller via telefon 08 452 22 00. Välkommen att fördjupa dig i denna angelägna fråga. Information om simningen på Beckomberga och Gubbängsbadet. På grund av ekonomiska indragningar och att simningen aldrig varit avgiftsbelagd kommer nu föreningen att ta ut en avgift på 500 kronor för simningen på Beckomberga. Den äger rum på tisdagar klockan 11-13 med start 3 februari och med slut 21 april. Med andra ord 12 tillfällen. Som vanligt finns en ledsagare på plats. Och du har alltid en halvtimme på dig att byta om och duscha före och efter. Adress Beckomberga sim- och idrottshall, Söderberga allé 80. Simningen på Gubbängsbadet läggs ner omedelbart. Detta beror dels på lågt intresse, dels på att föreningens försäkringar inte gäller då ingen ledare finns på plats. Anmäl dig för simningen på Beckomberga till kansliet från och med 15 december. Men det går också bra att anmäla sig fortlöpande. Du anmäler dig på anmalan@srfstockholm.se eller telefon 08 452 22 00. Hjärtligt välkommen! SRF Stockholms stad. Välkommen till vårt torsdagscafé den 18 december. 6 dagar före själva julafton är du varmt välkommen till årets sista torsdagscafé. Julfika, allsång och mysig julstämning utlovas. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och caféet avslutas klockan 15. Kaffe och te med hembakat fikabröd kostar 30 kronor och du kan betala med kort eller swish. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. Varmt välkommen.
Ny syntolkad film i Greta-appen. Nu finns Zootropolis 2 tillgänglig med syntolkning och textning genom Greta-appen. Med appen kan personer som är blinda, synnedsatta, döva eller hörselskadade uppleva filmen på bio med sin egen telefon. Greta-appen är gratis och finns att ladda ner i App Store eller Google Play. Appen gör det möjligt för att fler att gå på bio tillsammans med vänner, familj, kollegor och ta del av film utan hinder. Mer information och material finns på vår app eller hemsida. Njut av filmen med Greta.
Redaktionsruta. Läns- och riksnytt är en oberoende taltidning för personer med synnedsättning i Stockholms län. Tidningen ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktionschef är Aziza Dawadi. Tidningen distribueras av Darub AB. Och för prenumerationsärenden ringer du 08 462 4503. 462 4503. Tidningen är gratis och det kostar ingenting att annonsera hos oss. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering på onsdagar samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 644 34 30 eller mejla in en ljudfil som du kan läsa in på mobilen. Då ska du mejla den till lansnytt@srfstockholmgotland.se. SRF Stockholm Gotland i ett ord. Du kan läsa Läns och Riksnytt på flera sätt. På Daisy i appen som heter Lor Play, som finns både för iPhone och Android i Legimus-appen. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansochriksnytt.se. Här har vi även syntolkade bilder till alla våra inslag. Utgivningsplan hittar du på vår hemsida under Om oss. Scrolla längst ner. Du kan alltid ringa oss för information. När du har läst klart tidningen och inte behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa tidningen digitalt. För miljöns skull, men även för att spara in lite kostnader som istället kan användas för innehållsproduktion. Men självklart ska du läsa på Daisy om du inte kan läsa digitalt. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprints här i numret 020 82 69 13. Alltså 82 69 13. 020 slår man först. Till sist, tack för att du läser Läns och Riksnytt.